God afton gott folk och välkomna tillbaka till er favoritpodd denna söndagkväll. Det är Radio Nordfront. Vi har avsnitt 387 och det är den 60 november 2025. Mitt namn är Andreas och med mig har jag Simon, Tobias och Martin. Tjena grabbar.
Ja, tjena.
Hallå.
388 till och med.
Ja. Oh. Efter jag missade förra veckan. Ursäkta gott folk.
Ingen fara.
Yes, snön har fallit i norr. Vi är inbäddade här. Lite kyligt, ja. Det var, hade varit roligare om snöslungan startade faktiskt.
Aj, aj, aj. Det lät olycksbådande.
Jo, det jobbas på. Men förhoppningsvis så kommer den igång. Och då... då är jag inte en räddad. Så länge man har snöslungan eller tillgång till traktor så är det faktiskt inga problem med snö.
Mm.
Men utan de verktygen så är det mycket jobb. Om man bor på landet. Om man bor i stan spelar det inte så stor roll.
Mm.
Jo, så ikväll så ska vi prata om mediehetsen inför Salem. Vi ska prata om Tucker Carlsons senaste avsnitt. Och lite inrikes gällande Sverigedemokraterna och lite smått och gott. Men innan vi kommer in på det så kan vi prata om donationer. Det har kommit in lite donationer förra veckan. Och om du vill hjälpa oss här på nordfront.se och Radio Nordfront så kan du skicka in kontanter till podden. Till vår postbox och adressen hittar du i radioartikeln på hemsidan. Du kan också donera med kryptovaluta. Jo, jag var ju inte med förra veckan men jag vet att ni pratade om ASA-samfundet och att de hade nya homoregler där. Och då tror jag att Tobias sa att han skulle höra av sig till dem, eller han hade hört av sig, så var det. Och att vi kanske eventuellt skulle diskutera deras svar. Har du fått något svar från dem, Tobias?
Jo då, det fick jag och det kom ju, vad var det, 3 dagar efter vi hade haft sändning. Jag tror det kom på onsdagen eller något sånt där. Eller tisdagen kanske.
Så att, men säger de då?
Ja, det var rätt gay hela.
Jaha.
Jag tror vi, blev det inte en artikel om det?
Mm.
Jo.
Jo, precis.
Ska jag läsa upp hela eller är det, alltså...
Du kan läsa upp hela, absolut.
Mm.
Det var ju okay. Ganska intressant mejl.
Ni kan berätta lite, men jag ska bara leta reda på mejlet här.
Så nyligen framkom det att Nordiska ASA-samfundet har börjat viga homosexuella par. Och Nordfronten har nu tagit del av ett mejl där samfundet försvarar agerandet med den fornordiska religionen är fri från dogmer.
Ja, just det. Nu hittade
jag det. Det roliga var ju att det var ju det jag sa också. Jag sa dem. Sa inte att de typ kommer att säga det? Att det inte finns några dogmer?
Jo, men så här, även om man inte vet dogmer, då får man väl hitta på några vettiga nya dogmer idag.
Ja.
Inte så här, bara, vi vill bli RFSL-liberaler.
Man är helt utan dogmer. Ja, precis. Så här skrev de. Hej Tobias. Samfundet ska inte bestämma vem någon älskar så länge det sker i samförstånd och inom lagens ramar. Vi bygger vår tro på respekt, heder och ansvar, inte på att lägga oss i andras personliga livsval. Genom historien har många religioner och trosinriktningar försökt styra människor med dogmer och regler om hur man ska leva. Vi i Nordiska ASA-samfundet har en annan väg. Vi talar ofta om att ASA-tron är fri från dogmer och den frihet innebär också att vi inte ställer oss på några piedestaler för att tala om för andra hur de ska leva eller vem de får älska. Hos oss är man välkommen så länge man delar samfundets grundsyn. ASA visir och värnar vår tro, vårt arv, vårt ursprung och våra traditioner. Tro ska vara förenande, inte splittrande. Vi har förståelse för att frågan väcker känslor och olika åsikter. Men Nordiska ASA-samfundet kommer alltid stå upp för den grundläggande principen att alla människor som delar vår tro ska kunna känna sig välkomna och hedrade inför gudarna. Och ingen har vågat skriva under.
Men alltså en religion ska ju styra folks liv och den är ju full av dogmer. Det är det den är till för, eller?
Ja, alltså jag vet inte om det måste vara så egentligen för att det ska räknas som en religion. Men
om jag förstår
islam och islam och judendom och de har ju helt klart haft massor av regler och sånt. Ja. Så att,
jo, men samhällsmässigt är ju religion liksom en äldre form av så här, ideologi som
moral, man
hade i samhället.
Jo, även asatron med de alltså sagorna de berättade, de var ju såklart moraliska och skulle liksom bygga upp människor till att få liksom agera på ett annat sätt eller på rätt sätt och på andra värderingar kanske. Såklart det fanns regler och dogmer även under den tiden säkert. Man vet bara kanske inte exakt hur de
till
var.
Till och med de här, till och med Nordiska Asasamfundet har ju någonting som kallas för Asarvir, heter det så?
Asavisir.
Jag vet inte. Ja, Asavisir, ja. Mm. Och det var ju inte typ eller så här, principer var det ju typ.
Mm, ja.
Och bland de principerna, vilket är med i artikeln också, så finns ju både traditioner och familjen med. Men allt är så löst definierat att i princip kan man lägga in vilket innebörd som helst i det. Och då blir det ju lite så här, alltså om man ska ha religion, då måste man ju liksom enas bakom vissa liksom andliga principer på något sätt. Annars, yeah. Annars blir det ju liksom, vad är poängen? Det blir ju bara lajvande då, tänker jag.
Yeah. Är det inte då? Alltså saken är ju det att problemet är att det finns inga bra samtida historiska dokumentation om hur folk levde och tänkte, hur deras religion var på den tiden.
Men är det så viktigt?
Nej, men alltså, så bevisen på det sättet är ju liksom gällande till exempel om homosexualitet var accepterat eller inte. Mm. Det finns det inte, men om man tittar på bara lite grann, jag menar, hur det har varit. Visst, kristendomen kom in och tog över. Det som är nedskrivet om tiden för vikingatiden är antingen från andra delar av världen, England, längre söderut i Europa och sånt där. Det är kristna som har skrivit om hur vikingar var. Och sen senare skrev ju, jag vet inte om det var på 11 eller 1200-talet, så skrev väl Snorre Sturlason Eddan och det här. Och det är ju långt efter att det liksom skedde. Men om man tittar, om man försöker väga ihop alltihopa och se lite grann på hur vikingar betedde sig, vad samtiden berättade om dem. Det är inte så att man har liksom hört massa om att de hade homosexualitet och att det var fullt accepterat. Och i andra liknande grupper, alltså folk som var icke-kristna, alltså som var hedningar då enligt de kristna, så var väl inte heller det någonting, vad jag vet, som var liksom accepterat. Alltså till skillnad mot kristendomen.
Nej, men alltså det man får göra när läget är som det är ju att använda lite sunt förnuft.
Jo, men och då får man jämföra vad som sägs om vikingar. Exakt. Alltså germanska
är det troligt att germanska krigare var bögar?
Nej, men alltså,
med sin bögar det är helt bisarrt.
Nej, alltså om man tittar på nere till exempel i Romariket och i Grekland, där är det ju prat om att det fanns homosexualitet och sånt där. Och det är väl omtvistat då hur accepterat det verkligen var. Jag tror ju inte att det är så accepterat som det ofta framställs idag. Men jag har inte sett liknande beskrivelser om hur germanska folk hade det vid den tiden, att det var på det sättet. Visst, jag har inte läst allting som skrevs liksom i samtida källor, men det är ingenting som jag har hört jättemycket om eller läst.
Jag kan vara ute och cykla nu, men gör inte Tacitus någon typ av utläggning om det där.
Jag vet inte, vad säger
jag? Att de pålade ner bögar i myren, var det inte så?
Är det han som säger det?
Jag för mig det. Någon sa det här om veckan att det var citat från honom, men jag har inte läst det själv.
Ja, men det kanske är det jag tänker på. För hela den skriften är ju lite grann att han ser ju typ det romerska samhället som lite degenererat och jämför det med Alltså det germaner,
att sånt inte var okej bland germanska folk.
Ja, han beundrar uppenbarligen germanerna för att de är mer mindre degenererade, att det är mer liksom ordningsamma.
Och bland annat nämnde han det här med homosexualitet, att det accepterades inte bland germanska folk.
Ja, jag har för med det. Så att, och det är ju en väldigt bra
källa. Skulle det stämma så är ju det, jag menar, honom nämner de ju ofta när de ska göra vissa poänger. För att han var ju en samtida som skrev ner vad han trodde. Sen visst var ju det hörsägen ofta. Och ibland kan det vara liksom, vad ska man säga, nästan fienden som kommenterar de germanska grupperna. Mm. Men han var ju inte fiende till germanerna, vad jag förstår i det sättet. Utan han, som du säger, han tyckte deras eget samhälle var degenererat.
Jo, och där skulle man ju då kunna ha motargumentet. Bara, jo, men vi vet ju inte om det var religionen eller liksom... alltså, vad ska man säga, tidsandan som gjorde att det var oacceptabelt, skulle man kunna argumentera emot. Men det är ju som, vad heter det, det är ju som skitsamma. Uppenbarligen så, enligt Tacitus, så hade germanerna en syn som åtminstone till viss del gick emot tidsandan. Och en religion, alltså, är inte poängen lite grann med religion att den ska gå emot tidsandan på vissa sätt. Vad annars kan man ju bara liksom dyrka socialdemokratin eller någonting. Alltså,
alltså det måste väl inte gå emot tidsandan.
Nej, men det ska väl bevara. Det ska väl vara konservativt.
Det snör det ofta. Alltså,
ja.
Man ska se upp emot. Alltså, om jag gissar lite så tror jag att asatron var ju mindre. Alltså det var ju mindre såna här moraliska regler än vad de här stora världsreligionerna har. Kristendomen, judendomen och islam. Och det var mer att man istället berättade om hjältedåd och, liksom, och att man liksom skulle bli inspirerad och vilja följa det på det sättet. Istället för att säga det här och det här och det här får ni inte göra. Så berättar man istället om föredömen. Jag tror det var mer på det sättet gällande asatron och även de andra förreligiösa religionerna som fanns i Europa innan kristendomen kom.
Mm. Max har ett citat här från någon bok angående Tacitus. The Roman historian Tacitus reports that the Germanic tribes execute homosexuals. Mm. And sink their bodies into swamps.
Var det?
Ja.
Just.
Så
ja,
det stämmer det säkert. Men ja. Det grejen är att det handlar ju om en vigsel i slutändan. Så det handlar ju om att de inte bara godkänner men de firar ju homosexualitet.
Och låter det vara liksom den viktigaste institutionen i samhället. Alltså giftermålet ska ju vara liksom grunden för familjen, för folkets fortlevnad, att man ska kunna få barn.
Ja.
Och att de skulle tillåta det, jag är väldigt tveksam.
Jag hoppas att många andra hoppar av. Att det blir ett avhopp. För det är ganska vidrigt.
Jo, men det har det ju blivit. Jag har hört många som har kontaktat mig och att de har sagt upp medlemskap eller kommer sluta handla av dem och sådär.
Wow.
Så det är nog många som markerar mot det.
Men antagligen gillar de väl att få pengar och stöd och sånt. För jag gissar att de får en hel del pengar. Så att de här som sitter på positionerna där jag som samfundet, de gillar nog sin...
Nu har de ju dubblat ner, double down på engelska. I dag har de ju sagt att de är fri från dogmer. Så om det blir massavhopp nu, då kan de ju inte vända sig och säga att vi gjorde ett misstag. För det var ju verkligen backa in i ett hörn här.
Ja.
Det sjuka är ju att det här nordiska asasamfundet var inte typ en mer, alltså bildades som ett mer konservativt alternativ till de här hippisarna, vad de nu heter, Sveriges asatrosamfund heter de så.
Fast de har aldrig varit, nej de heter Fornsedja. De har inte varit, vad jag vet, ett religiöst samfund. De har aldrig räknat som det.
Okej. Okay. Jaha, okej.
Det här bildades alltså, det har inte med bonused att göra. Men som du säger, de var lite mer konservativa och mindre hippaktiga. Nordiska asasamfundet. Men de registrerade sig och gjorde allting som krävdes för att bli en riktigt religiös samfund då, med allt vad det nu innebär. Man får ju massa rättigheter och jag tror man även får en del pengar och annat. Man skulle kunna ha riktiga begravningsplatser som var liksom helgade för asatroende med mera och sånt där. Man skulle kunna ha tempel då, som det heter. Också. Och driva sånt. Så att de har haft mycket sådana planer och det har ju låtit bra, jag tycker. Men sånt här är ju tråkigt och visar lite grann på att de duger liksom inte, tycker jag.
Nej, vi behöver en religion som grundar sig i rasen faktiskt.
Jo, och alltså, som jag berättade förra gången, när jag var där första gången 2016, då frågade jag om det här med att hur de kunde ha, att utlänningar kunde få vara med i föreningen.
Mm. Ja, just det. Just det.
Ja. Och då sa ju de att det här är bara vad vi måste skriva. Självklart så ska det inte vara så. Ja. Det kommer inte bli några i praktiken, men så lät ju verkligen inte här, utan
har du varit på någon av deras träffar, alltså,
ja,
det är det du pratar om? Ja.
2016 var jag där. Jag har faktiskt inte varit på någon efter det,
så. Nej, och det var bara nordbor på den, eller?
Ja, det var, ja, det, alltså, det var en som hade typ en asiatfru.
Aj.
Ja.
Este Thailand.
Exakt.
Ja, precis. Det var en som hade det av faktiskt riktigt många som var där. Så att, det var bara nordbor. Ja, nordeuropeer eventuellt då, till och med. Men
jo, det är det verkliga folkmordet, thai-invasionen.
Ja, den är massiv.
Jo, det är det. Alltså, det, ja, det är
speciellt för dig, du är väl bärplockare dessutom, är du inte?
Jag.
Ja,
det är inte bärplockare. Nej,
du måste sätta på dem hela tiden.
Jag har konkurrens varenda jävla år. Tömmer hela skogen.
Men i år har det ju typ inte varit så mycket.
Nej, i år var det faktiskt helt okej. Så att, det var schysst. Men någonting hände ju där. De fick ju inte betalt. De fick inte importera nog många människor för mig.
Ja, men det var någon
regel. Är det inte det att de måste betala de höga löner nu? Är det inte så?
Ja, det kanske
är det är någonting från tidigare regeringen om att man får inte ta in arbetskraftsinvandring på det sättet om det inte är så här brist och man måste betala en viss lön.
Ja, just det, de skulle ju tvinga massa araber att plocka bär och, eller gangsters. Och så hade de sagt att det där är typ nedvärderande. Så var det folk som kontrasignalerade där på X och tog bilder, alltså svenskar som tog bilder på sig själv när de plockade blåbär och lingon och sa, jaha, här är då under er värdighet att plocka bär.
Vadå? Var det något sånt nytt Lugna gatan-projekt eller?
Alltså det var nyligen jag såg det på X. Om det var nu i veckan eller förra veckan. Alltså att det var krav på, vad heter det, uppehälle. Att man ska göra någonting för sina bidrag typ. Eller att om du är dömd för någonting kanske du döms till att plocka blåbär. Jag vet inte. Men invandrarna tyckte inte det lät kul. Så. Ja. Ja, vi kan gå vidare från det. Vi får se vad som händer med våran anrika bro. Vi har mediehetsen angående Salem som vi kan diskutera lite grann. Ni pratade ju om Salem-demonstrationen förra veckan och om tidigare Salem-demonstrationer. Och nu anordnas det då en ny 2025 i december. Jag väntar bara på att Nordfront ska ladda. Försökte. Så, i dagarna har vänsterextrema ETC inlett en lögn och förtalsaktigt drev mot en 36-årig man som står på ansökan om polistillstånd för Salem-marschen. ETC hänger ut mannen med namn och bostadsort och berättar och följande berättelse. 36-åringen är så kallad nazist. Polisen beslagtog hans vapen och fick rätt i förvaltningsrätten. Mannen dömdes sedermera för vapenbrott och har innehaft en ljuddämpare för att ha innehaft en ljuddämpare utan licens. Ja, så vad är det som är sant här? Vad håller de på med?
Ja, det är ju ETC som passade på att sätta den här bollen i rullning. Och sen var det ju länstidning. Jag tror att det är typ en lokaltidning i Salem eller det området i alla fall av Stockholm. Och sen även lokal media uppe i Norrland där den här personen i fråga och bor hakar också på. Och lokaltidningarna skriver ju bara utifrån det ETC skriver och kollar inte upp något själva. Och den här bilden är ju väldigt där missvisande, för det man säger är att det här är en typ galen person som har bedömts vara olämplig för att ha vapen och har förlorat sina vapen på grund av det. Och rubriken på ETC är ju så här vapendömd NMR-aktivist liksom. Och men tittar man lite mer i detalj på vad som faktiskt har hänt, så ja, det är sant att polisen beslagtog vapnen. Det var ju under den här tiden då polisen hade satt i system att göra det för att jävlas politiska trakasserier. Och sen har vi ju Tobias Lindberg här som överklagade det här hela vägen upp till, vad heter, högsta instans i det här.
Högsta förvaltningsdomstolen.
Ja, och fick rätt där. Och ja, efter att Tobias vann det, då blev det ju beteendet som polisen hade hållit på med, det blev ju underkänt, och alla de här tidigare besluten där det fortfarande gick att ändra dem ändrades ju i rätt riktning, så att man får vara med i vilket parti man vill och fortfarande äga vapen om man är lämplig för det som individ. Och det var ju den här 36-åringen då, så han fick ju tillbaka sina vapen, och det var liksom rätt kort efter att polisen tog dem. Så nej, han har inte förlorat sina vapen utan fick tillbaka dem. Han vann i slutändan. Men det framgår inte i medierapporteringen. Och en annan så här sak som är orättvis här är ju att enda anledningen till att han är dömd för ringa vapenbrott, som är ett liksom bötesbrott. Det är typ som om en tjej har pepparspray på krogen eller någon ute med hunden eller något. Det är liksom inget så här farligt brott som visar att man har så här tänkt gå ut och skjuta någon eller något sånt, utan det är ett bötesbrott. Det enda anledningen till att han ens dömdes för det var ju för att han hade en ljuddämpare då, och den var ju till ett av vapnen som han ägde, och på den tiden skulle man tekniskt sett liksom ha en separat licens till ljuddämparen, och det råkade han inte ha. Så han följer på den liksom teknikaliteten då, och begick tekniskt sett ett litet, inte så allvarligt brott. Inte något man så här normalt sett blir uthängd i media över hela landet. Liksom, för. Och det, särskilt inte med det namn mot ålder och bostadsort och allt. Liksom.
Det var väl så också att han, det enda anledningen att han blev dömd för det där brottet var för att polisen felaktigt kom hem till honom. För
ja, precis. Vapen. De kom hem och tog hans vapen, och då hittade de den här i vapenskåpet. Och det som är extra så här nesligt är ju att där hände 2021, och året därpå så ändrades vapenlagarna så att om du har licens på en bössa, då får du ha ljuddämpare som är till för den bössan utan att behöva söka separata licenser för ljuddämparen, för att det är så bara onödigt och konstigt krångel, och äger ett vapen så är det liksom legitimt att du har en ljuddämpare till också. För det är liksom något som jägare och skyttar har användning av, och inte bara så här lönnmördare typ. Ja, de missar ju liksom att förklara det, utan målar upp det som att han är en grovt kriminell person och olämplig att äga vapen. Men det, trots att han dömdes för det så fick han ju tillbaka vapnen och har dem ju fortfarande. Så det är ett väldigt så här, ringa brott han har blivit dömd för. Det påverkar inte hans lämplighet som vapenägare.
Nej,
så det är det som är sanningen, men mediebilden är ju då att det är en vapendömd person som inte är lämplig att äga vapen som står på polistillståndsansökan. Då. Sen ser jag nu att ETC så här flera dagar för sent har gått in och gjort en rättelse efter att vi gick ut och påpekade för dem att 3 månader... efter att han förlorade vapnen så fick han ju tillbaka dem. Och sen rättelse i slutet. I en tidigare version av artikeln framgick det inte att han fick tillbaka vapnen. Ja, det kan ju vara rätt viktigt.
En miss.
För, ja, för LT-tidningen, den där står det ju typ så här fortfarande, tror jag, uttryckligen liksom att han förlorade sina vapen. Och ska se hur de formulerar. Ja, polisens bedömning, vapnen kan komma att missbrukas. Ja, nej, det var ju vad polisen ljög om men fick fel på. Och den slutgiltiga bedömningen även nu från polisen då är att han är en laglydig person som är lämplig att äga vapen. Ja.
Hade de här Bonnier eller lokaltidningarna, hade de publicerat namn och bild på honom också eller var det bara...
Det är ingen som har publicerat bilder, det tror jag bara beror på att den här personen nog inte har så mycket sociala medier och sånt. Och att det kanske bara är avfall om ens det som har hängt ut honom. Och de kanske inte vill låna bilder för öppet därifrån.
Men publicerar de hans namn? De
andra namn, alla som har skrivit om det har publicerat namn och... namn, ålder och bostadsort liksom i Norrland på en liten ort liksom. Så det är lite intressant. Det är ju inte en person som är offentlig på något annat sätt. Och det är mest liksom en administrativ grej vem som står på en demonstrationsansökan. Jag tror inte att någon svensk media, om jag skulle gissa, under ett år liksom har hängt ut någon person som har sökt polistillstånd för en demonstration bara för att de har gjort det. Liksom det, man blir inte en offentlig person bara på den grunden riktigt.
Nej, det beror ju på vilken demonstration man ska ha.
Jo.
Det är ju så.
Visst. Som har jag försökt skandalisera här och det är väldigt lågt och fult.
Alltså jag har ju tittat på lite gamla artiklar om Salem som jag kom över. Och det är ju extrem smutsig rapportering var det ju. Alltså riktigt, riktigt smutsig. Det var ju liksom så här, här. I princip var det typ här är nazisterna som dyrkar våld. Och sådana rubriker. Vi ska se om jag hittar. Det jag tänkte på. Här hade vi väl. Det märks ju att medier inte gillar det. Nazisterna marscherar för att sprida rädsla. Alltså om en minnesmanifestation säger de att det är för att sprida. Alltså. Ja. Riktigt sjuka grejer.
Ja, alltså det är också så här typ liksom. Varför beskriver ni inte mordet på riktigt? Det är ju som att typ de beskriver det som att högerextremister ska komma hit och hat. Manifestera, men det är ingen som vill så här säga ja, men vad var det som hände då i Salem från början? Vem var Daniel Wretström och hur dödades han av vilka?
Exakt. Och varför? Exakt. Här hittar jag en bild på en artikel som jag antar har med Salem att göra. 1979 skinnskallar i fyllgäng, idag en organiserad industri, farligare än någonsin. Och så har de bilden på Öber där de hänger upp hängsnaran. Ja. Det är liksom.
Ja, så alltså, det är nästan som att de försvarar att de har mördat en ung man eller pojke.
Jo. Det är någonting med Daniel Wretström som. Det är någonting där med media liksom. Alltså det är en öm punkt för dem på något sätt tydligen. Och än idag då. Om nu det här fortsätter. Men jag antar att det var andra sådana här mediala hetsgrejer tror jag. Jag för mig att jag såg något annat som var så här helt absurt.
Jo, men det är bara som vi beskrev ju det här mordet förra veckan. Liksom hur brutalt och vidrigt det var. Och det är ju liksom att om man pratar om vad som faktiskt hände så liksom tycker ju alla att det är för jävligt. Och media vill ju inte ge oss det liksom. De vill ju vara de som hela tiden bestämmer vilka som är offer och vilka som liksom ska lyftas upp. Så de lipar ju hellre typ om att invandrare inte får komma in på krogen och sånt än att svenskar får halsen avskurna för att de är svenskar och stolta över det liksom.
Gustav Kasselstrand, alltså AFS partiledare, han la ut en video var det igår va? När han pratade om Salem.
Det kanske var, eller idag, jag minns inte.
I alla fall så gjorde han sa så här bland annat att jag önskar att media blev lika upprörda när svenskar mördas av när oskyldiga svenskar mördas av invandrare som när invandrare misshandlas av svenskar. Alltså den här upprördheten som var kring de här aktivklubbfallen. Finns ju ingenting i närheten när svenska bokstavligen mördas, som Daniel Wretström till exempel.
Eller som hon in där de höll på och ljög. Nej, det var inget politiskt motiv och nej, han försökte inte hindra en våldtäkt och så här, bara massa så här liksom förnekande av verkligheten från åklagaren till och med liksom.
Ja, jag hittade faktiskt en ljudfil när jag ringde till honom, den där åklagaren Stina Sjöqvist, att hon så i Tommy Lindfallet. För att liksom så här, hävdar du fortfarande att liksom det här mordet inte har någonting med våldtäkten att göra? Nej, det är, hon sa ju till och med, det är två händelser som är skilda i tid och rum.
Oj, det är olika rum.
Det låter nästan som jo, att det är en annan dimension.
Ja, han blev mördad i toan och våldtäkten var ett annat rum.
Så då nej, hon blev väl våldtagen på toan. Hon blev ju våldtagen på toan först och sen i sovrummet. Så att det är inte ens det argumentet håller ju. Och liksom spelar någon roll om det var ett annat rum ens. Det var ju samma lägenhet, det var ju samma händelse. Det var
ja,
samma...
Precis. Alltså, det är ju så här extremt autistiskt att påstå att det var inte samma tid för det var liksom någon minut senare.
Det hände inte samtidigt. Nej, alltihop.
Det är så här helt...
Fast faktum är väl att Abubakir gick väl direkt. Han knivade ner Tommy och sen gick han direkt och våldtog henne igen.
Ja, det sker direkt i anknytning samtidigt i ett händelseföde. Ja. Men det är inte exakt samtidigt. Först hände det ena, sen det andra.
Ja.
Han hade bara två händer. Annars hade han säkert våldtagit och mördat samtidigt. Ja. Men han var väl inte nog smart för att fixa det. Liksom. Det är också så helt absurd. För det hon ville göra där, det var ju liksom att
hon ville inte...
Hon ville inte låta hans motiv vara att han var en degenererad jävla våldtäktsman. Det fick absolut inte hända att folk skulle bli upprörda på mördaren. Det var ju det som var målet, att så lite upprördhet som möjligt skulle riktas mot mördaren.
Mm. Och det var inte politiskt, fast han hittade så här någon, var det SD-keps och typ AFS-propaganda eller något sånt i lägenheten och började tjafsa om det liksom.
Kommer ni ihåg det här gubbängen-tjafset de hade för några år sedan?
Menar du attacken?
Ja, precis. Attacken på gubbängen.
Bordet välte på något sossemöte eller liknande.
Ja, de pratade om det i flera veckor. Alltså, typ, någon örfil hade delats ut, kanske. Vi är inte säkra. Mm. Det är helt sanslöst vad de kan skriva skit. Och så när det verkligen händer saker, då är det bara... Hur ska vi inte prata om det här nu i framtiden? Mm. Mål nummer ett.
Och det är så många sådana här sjuka fall genom åren. Där svenskar har blivit mördade och våldtagna och förnedrade på alla möjliga sätt av invandrare. Och politiker och media har aldrig brytt sig om det. Aldrig överhuvudtaget. Inte det minsta.
Nej.
Då är det bara liksom statistik eller undantag eller tragiska händelser. Det går liksom inte att undvika brott i ett samhälle ungefär.
Det är så här att mord och våldtäkter och sånt, det är liksom en del i att leva i en modern storstad. Det var ju var inte någon brittisk
babbel. Så det kan vara det.
Ja. Det går inte att undvika. Alltså, de vill att vi ska acceptera den typen av brottslighet. Alltså, liksom så här är det nu bara. Det är priset ni får betala för att ha så fina bilar och tv-apparater och fruar med silikonbröst.
Men det är det som folk säger på Twitter. De har ju sagt det nu många år, men att mångkulturalismen har misslyckats. Men den fungerar ju precis som det är meningen att den ska fungera. Den ska ju förstöra vita länder, den ska ju splittra oss, den ska vara våldsam. Den ska vara allt möjligt som är antivitt i alla lägen. Och det fungerar utmärkt skulle jag säga. Och det är det politikerna hela tiden försöker uppehålla. De försöker köra mångkulturalismen utan att det klappar ihop helt.
Mm.
Tills vi har fått nog kanske, jag vet inte. Jag har fått nog för länge sedan, kan jag säga.
Nog är nog.
Jo.
Var inte några så här nazister i USA under Charlesville som hade skrivit det på sina sköldar? Nog är nog. Var det inte så?
Nog är nog eller enough is enough.
Det här nog är nog på svenska.
Allvarligt?
Ja, jag tror det. Jag
ser det själv där.
Jag minns att jag tyckte att det var så lustigt.
Jo, men de håller på och äcklar sig kring Salem. De kommer förmodligen att fortsätta äckla sig kring det där. När folk ansluter sig och ja, hela kalaset börjar. Mm. Men vi uppmuntrar alla att gå in på Salem 2025 och anmäla intresse. Så tar vi tillbaka landet medan vi kommer ihåg våra fallna martyrer. Mm. Nästa rubrik här, jag vet inte om vi skulle ta upp det där, men det var ju någon bussolycka igår.
Just det.
Och,
Nej, igår.
Helgen gick snabbt.
Mm. På Östermalm.
Jo, och det, jag vet inte vad det finns att säga om det här. Det är ju rubricerat som en bussolycka. Det är ju ingen terrorattack eller mord. Och nu är väl den här busschauffören är väl misstänkt för vållande till annans död.
Vad vet vi om den personen? Var det en svensk? Eller var det en...
Jag såg ju ett klipp på en gubbe som steg ur bussen. Och han såg vit ut.
Ja, ah, ljusfyr alltså, såg jag.
Ljusfyr, men, precis. Men det kan ju vara en iranier. Jag vet inte.
Det som är
märkligt. Men var det han? Var det rätt busschaufför?
Ja, det var ju bara en gubbe i bussen. Så jag antar att det var han.
Var det rätt buss då?
Alltså, jag menar, de hade filmat de här filtarna som låg på marken med folk som var döda. Och så sen panorerar de kameran till bussen. Och så stiger den här gubben ur och börjar prata med poliserna.
Men vadå, hade han suttit inne i bussen trots att de hade hunnit få fram filtar och allting? Liksom?
Jag antar det.
Alltså det som är skumt med det är ju att han var inte i tjänst och bussen var inte i tjänst.
Nej.
Och SL visste inte varför han körde bussen. Men polisen var helt övertygade om att SL kanske vet det nu dock, det vet jag. Nu, jag läste bara om det här just när det hade skett. Då var det ju, om det var Aftonbladet eller SVT som hade pratat med SL. Och då sa de att nej, vi vet inte varför han körde bussen i dagsläget eller varför bussen var igång. Men ändå var polisen säkra att det inte var något brott med uppsåt. Och därför misstänktes han då för grovt vållande till annans död, tror jag.
För det var ju det man tänkte, antingen typ en terrorattack eller någon som hade typ somnat eller någon sjukdom, fått en hjärtattack med en som körde eller något.
Ja, det här med sjukdom har det ju snackats om. Jag vet inte om det är officiella uppgifter, men om det var en sjukdom, om han fick ett epilepsianfall eller liknande, då kan han ju knappast dömas för vållande till annans död, va?
Nej,
eller?
Nej. Nej, men då måste väl ändå testa det, va, i åtal.
Ja, så kanske. Ja, han är misstänkt, ja. Så vi får ju se vad som händer, men jag tycker att det var lite märkligt det där att det var ingen buss som... Alltså någon linje som var igång, så att säga.
Men ibland måste de ju flytta bussar. Alltså, men det,
jo,
kanske,
det är ju så.
De kanske inte visste om det var det heller.
Alltså, nej, men det är ju så. Det kan ju vara så att det var det som hände. Och SL har deras presskontor eller vad man nu ska kalla det. Har kanske inte koll på allt sånt, förstås. Men ja, jag vet inte. Lite märkligt var det. Och är det sagt hur många som har dött nu? Det var några stycken.
Tre stycken döda.
Mm. Tre döda, ja. Det är en ordentlig krasch då.
Och det var väl vid KTH, va?
Ja, det var ju på Östermalm Valhallavägen. Eller?
Ja, jag tror det var precis busshållplatsen vid KTH. Alltså. Så att det var, vad jag fattade som så var det rätt mycket unga människor där. Mm. Gör det lite extremt.
Men det verkar inte vara någon terrorattack eller massmord i alla fall. Än så länge. Ja, vi får se om det kommer fram något kring det där. Vi går vidare till Sverigedemokraterna, våra favoriter. De dominerar ju politiken just nu. Men nu vill de alltså begränsa HMF. Och när jag läste det här så blev jag väldigt glad. Men lite så här standoffish, stå avish. Att jag tror inte att de skulle gå hela vägen med att ta bort hets mot folkgrupp. Det är ju jätteanvändbart när man vill fängsla politisk opposition. Men det var
eller som... rivaler inom det ena partiet.
Ja, just det. Till och med det. Men jag läste faktiskt på X innan jag läste artikeln om det, att det finns flera mer radikala medlemmar, eller om det är till och med i riksdagen, som är för att ta bort den helt. Det ska visst finnas sådana individer. Men förslagen, eller det som pratas om nu, är att man ska begränsa den. Om man vill ta bort den här biten om sexuell läggning och religionstillhörighet från lagen.
Ah.
Och det är ju så här, visst, sexuell läggning fattar jag. Det är nog många i Sverigedemokraterna som tycker att det är knäppt. Det nämns i den här artikeln att...
Det handlar ju om vad som är logiskt också. Att sexuell läggning och religion är ju tekniskt sett inte folkgrupper eller raser på något sätt.
Det är ju logiskt.
Men jag blir ju så här cynisk. Är inte det här bara för att...
Det är valfläsk för ingen annan kommer gå med på det.
Nej, men är inte för att SD-boomer ska få ensam rätt på näthata? För de har...
Bögar och muslimer.
Ja, men precis, framförallt muslimer, va? Ja. De pratar ju om muslimer och sånt. Jag tror ju inte att judar kommer undantas från det här.
Nej, handlar det inte bara om Richard Jomshof, att han får posta.
Ja, men var inte om muslimer också, va? Eller?
Jo, det är det jag tänker. Det är bara för att han ska kunna posta.
De vill ha ensam rätt på näthatande. Jag tror det är det det handlar om.
Ja.
Men varför skulle de få ensam rätt? Alla får ju samma rätt. Bara det att det blir typ deras typ av
näthat.
Jo, men vi gillar ju inte, vi näthatar ju inte mot religioner. Så
men vi får inte hata mot thai bärplockare, för det är en ras. Eller är bärplockare, eller?
Ja, bärplockare
är väl en klass?
Det är en klass.
Thailändare är en klass.
Jag tillhör ju den klassen, men jag är inte thailändare, shit. Nej, men Fria Tider skrev så här: förra sommaren utvidgades hets mot folkgrupp, så det blev annat, bland annat förbjudet att förringa förintelsen. Sverigedemokraterna ställde sig bakom utvidgningen, och det var partiets Richard Jomshof som klubbade igenom lagändringen i justitieutskottet. Strax därefter blev han själv formellt misstänkt för brottet efter att ha publicerat en islamkritisk karikatyr. Utredningen lades dock ner. Och då tänker jag så här, ja, du får inte förlöjliga förintelsen, men du kan förlöjliga islam. Det är helt okej. Okay. Enligt Richard Jomshof. Eller?
Ja, det är, så är det ju.
Jo, men det om förintelsen kommer ju kvarstå förmodligen, så om SD ens får som de vill, vilket jag tvivlar på. För logiken där med förintelsen är ju typ att judar påstår att förintelsen har hänt. Om du säger att förintelsen inte har hänt, då säger du att judar som grupp ljuger, och det är hets mot folkgrupp, för judar som grupp är liksom en helig ras som inte ljuger.
Exakt. Det känns som att jag är så begränsad i vad jag kan kommentera om det här just nu, men
ja, men grejen är den att vi vill ju alla bli av.
Det får man ju hata i alla fall.
Vi vill ju alla bli av med hets mot folkgrupp. Och att det skulle ju öppna upp mycket för våran journalistik och våran verksamhet överlag. Men ja, kan det här hjälpa oss på något sätt? Om det går igenom.
Det är väl alltså från början.
Ändå är ju mer frihet är ju ändå bättre än inte liksom.
Jo, exakt. Och från början var det väl så att den här lagen specifikt var till för att skydda judar. Ingen annan grupp. Har jag för mig i alla fall.
Ja, jo, den hette ju Lex Åberg för att Einar Åberg spred mycket information om judar och judisk makt. Att han blev som ett internationellt problem, så de lobbade ju för att få stopp på honom.
Ja, det har med sanningen att göra. När det blir för mycket sanning, då måste vi ha språklagar. Att man inte kan säga det längre.
Jo, nej men precis. Och det, jag tänker att alltså, målet kanske har gått tillbaka till Lex Åberg då. I slutändan, kanske.
Ja, vi ska
det är bättre än
mångkulturellt skithålsland där alla folkgrupper går runt och hatar på varandra, men ingen får säga något om judarna.
Ja, precis. och jag menar, det alltså ur ett yttrandefrihetsperspektiv eller vad man nu vill kalla det för någonting, så är väl det bättre än ingenting. Jag vet inte.
Men jo, men det finns ju andra grejer. Om vi tar judarna. Om judarna är kvar i hets mot folkgrupplagen, men vi har ju också ras. Alltså det här med att folk får inte ens forska om ras och IQ utan att åka dit för OMF. Eller någonting annat gällande ras och skillnaden mellan folk. Om det kan betraktas som nedvärderande mot den ena parten. Förutom de vita människor givetvis. Men det är också en stor del av HMF faktiskt. Som vi skulle vilja bli av med. Eller?
Jo, absolut. Jag håller med. Jo, definitivt.
För det var, jag tror det var Lunds universitet. Att det var några folk där som forskade om... Jag vet inte om det var IQ eller om det var brott. Och så... Det var typ brott och etnicitet eller något sånt där. Alltså när de publicerade deras resultat så blev de åtalade för HMF.
Det är intressant. Sen är det ju också typ... Det finns någonting, jag minns inte hur länge sedan jag pluggade, men det finns ju någonting typ som styr hur man får forska. Liksom att det ska vara så här etiskt och finnas någon så här samhällsnytt i forskning, och som jag har tolkat det tidigare är det typ att så här, man får inte så här forska om man kommer fram till att det inte går att få mångkulturen att funka typ, så, typ att så här, forska till att vissa människor har en lägre IQ och kommer inte kunna integreras på ett bra sätt. Det är inte så här konstruktiv forskning ur så här samhällets perspektiv, så den kommer inte tillåtas, inte finansieras och så vidare. Så det är liksom precis. Även från universitet och liknande så är det ju liksom stopp på grund av värdegrund.
Men till och med den store landsfadern GV har ju efterfrågan som forskning. Som ni minns.
Hur då?
Jo. Eller? Ja, det låter bekant.
Men minns inte det. Han sa ju att i, vad heter veckans som man har med, det har vi pratat om här till och med. Att de pratar om gängkriminalitet. Och han sa att en sak som kriminologerna hela tiden har undvikit som en stor elefant i rummet, det är ju arv och etnicitet, sa han. Och att det är förmodligen där sanningen ligger, men det är ingen som vågar eller kan forska i det. Utan man försöker hitta andra så här komplicerade förklaringsmodeller. Typ. Har du glömt det?
Nej, men
de la ju ner hans program.
Vi pratade om GV flera gånger, så jag undrade exakt vad han hade sagt.
Ja, de la ju ner hans program också typ. Efter det, då skulle de inte förnya.
Jo, men det minns jag att vi pratade om.
Jo, men det handlar ju om att man får i grunden bara ha typ en marxistisk eller liberal människosyn. Typ liberalt, alla är individer, oskrivna barn eller oskrivna blad, och marxism, allt påverkas av yttre faktorer och allt beror på klass och socioekonomiska faktorer. Det är de två perspektiven som är tillåtna inom forskning.
Ja, men precis. Och GV, den anledningen att GV säger det här, det är väl för att han är pensionär, så att han skiter väl i, och han har så mycket pengar, han har ju fuck you pengar, så det spelar ingen roll. Han kan säga sanningen.
Han hade kunnat gjort mycket för Sverige om han hade bara, eller han hade väl bara blivit en avdankad alkis om han hade sagt sanningen tidigare, antar jag.
Förmodligen.
Han hade inte varit
landsfader. Men jag är ju rik.
Jo. Men nu är han ju landsfader också. Alla lyssnar ju på honom. Han
har ju en otrolig respekt bland, jag antar, boomers och så kallade exers. 60-talister, 70-talister. För han är ju inte dum i huvudet. Och han har ju vetat det här i alla år. Jobbat inom ramen att det här är det enda jag inte får säga i sändningen. Allting annat kan jag prata om. Så, ja. Så är det. Men vi går vidare. Innan pausen här ska vi prata om att tidigare regeringen går från klarhet till klarhet. Nu har de presenterat sin reform för språkkrav inom äldreomsorgen som ska börja gälla den 1 juli 2026. Man vill prioritera kvaliteten på vården, men trots det kommer vårdgivaren att kunna anställa personer som inte kan svenska. Mm. Så jag vet inte, hur går det till? Om de inte får göra det, varför får de göra det då?
I Skellefteå kommun påstår de ju att de har språkkrav redan nu. Men jag...
Du har inte upplevt språkkrav?
Nej, alltså... Eller jag vet att de har det, men jag kan inte säga att att det gör så stor skillnad. Jag vet inte om det är någonting specifikt då för den här kommunen, eller om det de vill ha nu är mer formella, hårdare språkkrav, eller jag har ingen aning. Men det är ju helt klart ett problem. Alltså, det har ju varit massor med artikel i mainstream media till och med om det här problemet med vårdpersonal som inte kan svenska. De kan inte svenska, förutom allt galet som händer. Allt ifrån typ att gamlingar matas med kattmat till att de blir våldtagna, så kan de inte prata svenska.
Nej.
Så, och ett sånt här språkkrav skulle ju, det skulle ju inte göra vården, vad heter, helt svensk så, men det skulle ju säkert kanske rensa ut de värst, mest oseriösa personerna. Så att om det nu stämmer, om det nu ska vara det, så tycker jag att det är ett steg i rätt riktning.
Jo, nej, jag läste massa valfläskgrejer från dem på senaste, men jag kommer inte ihåg dem nu, men det bara spruta grejer från dem nu. De är desperata, men i våren så antar jag vi får uppleva lägre moms, var det så?
Mm, just det.
Då blir maten lite billigare, och nu kommer dina föräldrar eller far- och morföräldrar att ha personal som pratar svenska.
Mm.
Så, och sen var det återvandringen som återstår.
De skulle jaga pedofiler också.
Just det, det skulle de göra. De hade jobbat med dumpen. Visst var det så? Läste ni det?
Nej, inte jobba med dumpen, va?
Men det var folk från SD som hade varit med Patrik.
Ja, så kanske det var. Det har jag missat. Jag trodde du syftade på det här lagförslaget. Jag vet att dumpen var positiva till det.
Ja.
Det här med att poliserna skulle få tillverka AI-genererad barnporr.
Ja, nej, det var någonting om att ha samarbete med England. Att de har farit dit för att lyssna på folk angående hur de har jobbat med grooming gangs och sånt där.
Det har ju varit jätteframgångsrikt.
Jo, de har ju helt slutat våldta barn i England. Så det är ju... Jag tror att det är mycket värre i England faktiskt. Det såg vi med Yx och Hammarflickan för någon månad sedan. Att det är så du får leva i England om du ska vara fredad.
Jo, exakt.
Jo, det... pratar vi om det förresten. Den här Yx och Hammarflickan... Nu minns jag inte vart som kom ifrån. Men det var ju ett Siena-gäng som blev, vad heter det? Busted. Fick rassiga.
Fasttagna.
Ja, där har vi. Och det var ju värsta konspirationen där. Att det var massa senare som hade kidnappat flickor. Och våldtagit dem i en lägenhet.
Mm.
Så att där, she fick alla naysayers på... X.
Tänk att det fanns folk som på allvarligt försökte spida narrativet att det var hon som var hotfull, att det var hon som var gärningsmannen mot de där stackars människorna.
Ja.
På riktigt.
Det är helt sjukt. Vilken kulle att dö på. Det är så jävla vidrigt.
Jag är inte avundsjuk på de människorna. Så.
Nej.
Gud, de kan inte må bra av att se sig själv i spegeln.
Nej.
Undrar vad det som gör att man blir en sån där, alltså, totalsystemlakej, typ. Vad är det för liksom personlighetsstörning som gör att man frivilligt tar på sig att försvara ett korrupt och ruttet system på det där sättet? Det måste ju vara djupa liksom psykologiska ärr djupt in i själen.
Alltså. Ja, antingen det eller så är det ju någon så här sorts belöningsgaming som de sysslar med. De har som tagit temperaturen och ser vars vinden blåser. Och så anpassar de sig efter det. Så när det händer sån här grej så vittrar ju de rasism. Då vet de att systemet belönar ju de som är antirasister. Om jag bara skriver någonting riktigt storhjärnat om det här. Men grejen är att i det här fallet, du kommer ju aldrig få rätt. För du har ju så jävla fel från början. Så att det kommer ju bara se riktigt illa ut när alla kommer på att du hade fel.
Hallå, hallå, faktiskt. Polisen har sagt det här. Polisen har sagt
citerar det här. Medströms medias jävla ägga.
Mm.
Jo, det är vidrigt. Men sådana finns. Och de finns ju i Salem-sammanhanget också. Och det är bara vidrigt.
Jo.
Jo, men här kan vi ju klippa för lite musik. Vi har ju en legend som har gått av daga i veckan. Jocke Karlsson. Jag kan ju ingenting om det här. Jag är ju inte riktigt fan av vitmaktmusik. Men han var sångare i Pluton Svea. Var det så?
Pluton Svea, Pitbull Farm, Kod, vad är det, 291. Massa olika band. Ganska, ganska aktiv och produktiv musiker. Faktiskt, om man vill säga.
Ja, jo, han var ju aktiv i olika genrer och sådär.
Mm. Mm.
Men framförallt för nationella är väl liksom Pluton Svea ett kultband med många populära låtar.
Jo.
Jo, det står här på fråga om Karlsson tagit avstånd från sitt förflutna inom den nazistiska organisationen Nationalsocialistisk front och bandet Pluton Svea, svarade han: jag har inte tagit avstånd. Vad ska krävas för att man ska ta avstånd? Att sitta och skjuta på Exit eller?
Så. Mm. Just det, det där var ju för att han började spela i Völundsmed, och Völundsmed är ju ett, vad heter det, vikingarockband, alltså typ som Ultima Thule.
Mm.
Och då tycker ju Media Expo sånt där förstås att de ville ju komma med såna här påtvingade avståndstagningar. Hur kan ni göra det? Det är ju som typ om SD skulle gå i salen. Men det får ni inte göra, ni måste ju ta avstånd.
Mm.
Och så vidare. Så att Velumsmed hade ju hamnat på någon topplista där lokalt i R Sörmland. Alltså P4s lista. Mm. Och efter då att det hade avslöjats att Jocke Karlsson var basist i Mölundsmed, då blev de bannlyst, och så skulle han då ta avstånd och grejer förstås från sitt förflutna, inför att jag tror att det hade hjälpt, men det är ju så det funkar. Men det vill han inte göra.
Nej, helt rätt. Stenhård och tar inte avstånd. Men vi lyssnar på en låt från de här Pluton Svea. Det är Öga för öga. Och så kommer vi tillbaka.
barnen en dag ärva. De ska minnas och hedra de järva. Under blå gudfana för vår boställa. Under blå gudfana öga för öga, tand för tand.
Nordisk Radio. Punkt.se.
Och så var vi tillbaka. Det var en kort låt det där. Faktiskt. Men det var bra. Tror jag. Det är inte riktigt min musik. Vi ska diskutera musik i slutet av programmet. Så får vi gå till botten med det här med vitmaktmusik. Vara eller icke vara i framtiden. Men yes, vi går vidare här. Vi ska prata om Tucker Carlson. Och hans senaste program. Han har gjort några sådana här djupdykningar. Han gjorde nog JFK, DFK, dokumentär också för några månader sedan. Och nu har han grävt ner sig i skytten bakom det här misslyckade lönnmordsattacken mot Donald Trump. Och det är den här Thomas Crooks till och med, ursäkta.
Ja, precis.
Och i samband med det här, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Så kopplar han det till individer då, som har koppling till Nordiska motståndsrörelsen. Och det är massa annat i den här dokumentären. Det är inte bara det.
Har ni sett den eller?
Jo, jag har sett hela.
Jag tyckte faktiskt dokumentären var bra.
Jo, och den är ju den är väldigt logisk. För ja. Det här är ju nedtystat. Alltså,
jo.
Mm. Han försvann ju bara den här snubben. Efter att ha försökt mörda då presidentkandidaten.
Personer inom FBI har ju helt klart någonting konstigt på gång. Och frågan är hur långt de har gått. Jag menar, de tvättade undan spår och allting på platsen. De såg till att precis när det var dags för en annan instans att ta tag i undersökningen, då, samma dag så tillät de kremeringen av kroppen.
Yeah.
Och det, ingen vet om det finns några prover sparat liksom, utav olika kroppsvätskor och sånt där som man brukar göra. Så det är hur underligt som helst. Alltså. Den var väl det här med kopplingen till Nordiska motståndsrörelsen. Jag tror ju det i princip bara var. Alltså, de sökte på ett namn som det var någon som hade chattat med den här Thomas Crooks. Och han hade användarnamn eller det namnet som syntes på, jag tror var på YouTube, var Willy Tepes.
Mm.
Och min gissning är att Tucker Carlson och hans undersökargäng där, de har slagit lite på det. Och då har de hittat Willy Tepes namnet användas i ett inlägg från Antifa där de hänger ut en person som är med i chattarna.
Ja, han har varit väldigt aktiv i Nordic Frontier-chatten och i fristående genom åren.
Ja, och han kallar sig Willy Tepes. Och jag menar,
det är ganska annorlunda med namn.
Ja, de visar ingenting alltså på att det skulle ha något slags samband med någon slags, alltså att man kan bygga upp någon slags kedja, utan det är bara samma namn. Samma pseudonym. Så vem vet om det är samma person ens. Det behöver det inte vara. Men det är allt, tror jag.
Nej, men det är just det. Alltså FBI har tillgång till alla hans sociala medier och alla hans privata inspelningar och allting i hans hem, allt sånt där. Men Tucker Carlson kan bara googla och så ser han raderade inlägg från Crooks, men man ser svaren.
Svaren,
ja. Och där hittar han då Willy Tepes bland annat. Det fanns ju massa andra.
Han hade ju fått alltså den fulla diskussionen läckt till sig på något sätt. Och det var ju alltså, det var ju så det började. Och sen när de började leta själv, då var alltså alla Thomas Crooks, det han hade skrivit i kommentaren, de var raderade.
Yeah.
Men svaren fanns fortfarande kvar. Och då kunde de alltså titta på den här som de hade fått läckt till sig. Att det var samma svar på hans kommentarer.
Mm.
Och de fanns alltså på YouTube då, så fanns svaren kvar bara. Så då kunde de, alltså, det byggde ju på säkerheten att det faktiskt var en korrekt läcka. Att det inte är påhittat. Så jag tyckte det, de hade rätt mycket kött på benen i det här som han framställde, Tucker Carlson. Det var bra detektivarbete de hade gjort.
Jo. Nej, jag störde mig på, alltså som jag förstår det här nu, så har den här Thomas Crooks, han har gått från att ha dyrkat Trump till att bli besviken på Trump till att hata Trump. Och han har alltså gått ifrån MAGA, sionism, vad det nu var. Han var ju förmodligen mot massinvandringen. Såg att Trump inte gjorde ett piss förutom att han räddade Israel i alla lägen. Och sen började han googla Hitler till slut. Och sen gick han och försökte skjuta.
Vad såg du det om googla Hitler?
Ja, han sa ju att han googlat Hitler speeches in English.
Tar de det?
Why all gays need to go?
Ja, men det såg jag, det såg jag. Men det där med Hitler-tal, det, ja. Jag missade det.
Okej, okay, alltså jag måste, alltså jag var väl inte nog uppmärksam, men alltså du tycker alltså fel att han blev demokrat. Det var inte det som hände.
Nej, precis. Nej. Han kallade han för vänster helt plötsligt. Han gick från att vara höger till vänster. Det är inte riktigt det handlar om.
Nej.
Det finns någonting annat här. Det är antisemiter mot judar. Det är den ekvationen vi har här.
Alltså jag tyckte han verkade bli stats, alltså mot staten eller systemet lite grann, var det inte det?
Jo, men om du börjar googla Hitler, det är sista steget, känns det som.
Jo, men vad fan, alltså, vi vet ju många som googlar Hitler och det är ju inte Trump som är största målet. För om man skulle göra något sånt så är det väl inte Trump som skulle vara den första man skulle...
Nej, men grejen är att han älskade ju Trump. Det är därför han börjar hata honom så mycket när han svek honom.
Det blir så omvänt.
Ja. Mm. Det är andra som har älskat Trump reagerar på liknande sätt.
Ja.
Det blir så svartvitt, du vet, synen på Trump väldigt mycket.
De känner sig svikna liksom och då ska...
Ja, exakt.
Jo, alltså man kan bara hata det man en gång har älskat.
Ja, kanske. Vem vet.
Eller?
Men hur som helst. Alltså, han kan ju ha varit drogad för att liksom bli påverkad och lätt hanterad på något sätt.
A Manchurian candidate.
Ja, vem vet. Men det behöver inte vara så avancerat. Men liksom för att de ska våga eller att han ska... Liksom... Ja. Och sen innan det kan han ha blivit manipulerad under en lång tid.
Han hade ju också...
Kanske med droger på sidan om. Vem vet alltså.
Jo.
Och det kanske de inte vill ska synas i någon riktig obduktion. Då, en som görs av opartiska personer.
Jo. Men det finns ju en diskussion här gällande OPSEC. Alltså operationssäkerhet online. Som vi har haft tidigare faktiskt. Och jag har ju fördömt alla gruppchattar. För skrotar dem. Om ni inte vet. Om ni inte känner alla människor i chatten i verkliga livet. Det är ingen idé att ha en gruppchatt online. Det är cancer. Och här är ännu ett exempel på idioter som skriver idiotiska saker online. Och på YouTube dessutom. Herregud. Helt i offentligheten. Så skriver man alltså om att ha vapen mot regeringen. Och den här Thomas Crooks hade ju också skrivit om att den här Adam Lanza och andra massskjutare, de har ingen utbildning. Det är för fan bara plocka upp ett gevär och börja skjuta, så kan du göra stor skada, pratar han om. Jag vet inte om det var på Discord eller, men det fanns ju också sparat.
Ja, och vi har ju nyss, i helgen var det ju en i chatten som HMF har blivit gripen av polisen.
Dessutom.
Alltså jag vet inte hur många gånger vi har sagt såna här grejer liksom. Det värsta är ju, nu var ju det här YouTube, va? Och det är ju extra efterblivet, men det är rätt vanligt att folk är av uppfattningen att Telegram, eftersom att man får uttrycka sina åsikter fritt på Telegram, så kan man skriva vad som helst där. Men alltså i alla öppna chatter som är politiskt radikala.
Eller i Norge.
Ja, precis. Poliser finns där. AFA finns där. Det finns ingen möjlighet att liksom hålla rent från sånt när man har en öppen grupp. De ser allt ni skriver. Och de är duktiga på att lista ut vem man är och sådana där saker. Så Så det är liksom inte värt risken bara för att hålla på och fedposta hela tiden. Mm. Det är helt efterblivet.
Sen är vi säger ju inte för att vi är PK och tycker att man ska hålla käft. Men samtidigt är det ju liksom våra plattformar också i vissa fall. Och vi vill ju inte bli ansvariga för det. Så det är bättre om man HMFar någon annanstans. Man måste göra det. Och man bör ju fråga sig om man verkligen måste göra det liksom, och nyttan.
Ja, men ta IRL-HMF-träffar. Gör så istället.
Ja, om man nu har ett sånt starkt behov av HMF så alltså, är det mycket bättre. Ja.
Alltså, det finns ju HMF som är bättre. Typ, alltså, när man anonymt uttrycker fakta om ras, judisk makt och sånt som inte är lagligt att uttrycka. Mm. Förut har man ju kunnat göra det kanske i praktiken, till exempel på Flashback. Men de har ju också börjat så här, backa för att det är jobbigt för dem som plattform att tillåta det. Men man får ju leta typ sådana ställen. I värsta fall får man sitta och skriva på engelska på utländska ställen. Men det är tråkigt att det inte finns yttrandefrihet i Sverige.
Jo, det är det. Men man ska aldrig prata om våld eller vapen i öppna chattar heller. Det är inte HMF, det är bara olagligt.
Det är så här logik. Om man verkligen är terrorist, ja, då är det ju dumt.
Ja, då kommer man hålla käften.
Och om man inte är det så får man vara problem över ingenting liksom.
Jag har sett det där och på X är det ju många, vad heter de på svenska, men de här spaces som man kan prata med folk på X. Och där är det ju i en konversation, det kan ju vara 100 personer, det kan vara 500 personer i rummet och så är det kanske 5-10 pers som pratar om någonting. Och så börjar folk som organiserar de här chattarna då, eller samtalen så att de har dem varje dag eller en gång i veckan. Och så blir det som en grupp. Och så börjar de prata om strategier och planer och framtiden. Så här, sitt inte och gör det i öppna chattar. Det är inte där man planerar så kallad revolutionen eller någon sorts organisation. Och jag ser det hela tiden. Jag fattar inte vad folk håller på med. Har ni inte sett det? Eller?
Nej.
Ni är inte så terminally online som jag är.
Nej, jag följer inte så där.
Men det är ju liksom också det är väl ett tecken typ på så här naivitet och optimism typ. Att man är lite nyfrälst och man vill diskutera och komma fram till lösningar och tänker att andra kanske inte redan har tänkt på de här sakerna. Och
jo.
Att man själv vill vara inblandad på något sätt och då är det lättast att starta en grupp på.
Ja. Nu ska vi bygga ett samhälle, vi ska starta ett företag, vi ska göra det och det, vi ska göra det här i den här stan och så ska det sitta FBI där. Ja, klick.
Mm.
Så,
alltså, ja. Det är öppna grupper och en annan sån där myt som jag vill slå hål på igen, det är ju att Telegram är krypterat. Det är inte krypterat, det är bara krypterat om man öppnar en säker chatt. Och det kan man bara göra när man chattar med en annan person. Men då måste man specifikt öppna en säker chatt. Det är inte det vanliga liksom, chatten som är krypterad.
Ja, och även om det är krypterat så kan du liksom tappa kontrollen över din telefon rent fysiskt och folk kan se vad du har skrivit. Liksom.
Ja, så att det är liksom... Det finns inget sånt där säkert sätt och speciellt inte på Telegram. Så tror ni, om ni går runt med sådana fantasier så glöm det. Glöm det bara. Det funkar inte så.
Nej. Så är det. Men den här Crooks då? Och Trump. Jag vet inte vad slutsatsen var där faktiskt. Vad sa de?
Nej, men du säger ju att han har fel, men att det finns ändå någon typ av alltså det som är intressant där är ju då hur de medvetet mörkar.
Mm, precis. Och det känns som att Trump har ju fått frågor. Det fanns ju klipp på Trump när han svarar frågor angående utredningen. Och han säger bara, oh, we got the best people on it, trust me. Men ingenting händer. Han har ju varit president nu över ett år. Eller? Snart ett år. Exakt. Och vi har ju inte fått något svar. Är det för att det är en indier som är ansvarig för FBI? Är det därför?
Ja, så tack.
76 i medium IQ.
Mm.
Indien.
Ja, men precis. Nej, men Tucker Carlson, han verkar ju förvånad över att, eller inte förvånad över att Biden-administrationen försökte mörka eller dra ut på det här, men att Trumps egen administration gör samma sak.
Mm.
Och det är ju ändå lite förvånande om det inte är så att det är någonting här som då Trump har fått veta och sen också själv tycker att det här är värt att bara minnas hålla på något vis. Jag vet inte. Det är kanske så att Jonas De Geer har rätt hela tiden om det här. För han hävdade ju att det här är fake hela grejen.
Mm.
För det är jättemärkligt faktiskt. Varför skulle inte Trump jaga på de här människorna?
Jo. Nej, det är mycket möjligt. Alltså att det blir den JFK, den allt möjligt, 9-11, false flag, falsk flagga prylar som de sysslar med. För han... Nog för att energin avtog innan valet, men han red ju på den där vågen. Och det här näven i luften, säga fight, fight, fight. Allt det där såg väldigt bra ut. Misstänksamt bra ut.
Alltså jag tror ju på många konspirationer. Det som kallas för konspirationsteori. Men jag tror faktiskt inte att det är det i det här fallet.
Men varför vill de mörka det då?
Nej, men jag är inte säker på att Trump vill det. Det jag kände var att han, de två som var där, är inte de högsta cheferna på den nivån nu. Och en president kan väl inte bara gå in och...
Men var det inte han som satte dit Indien som till FBI? Eller var det bara
jo, honom? Men han kan inte göra så mycket om Indien sitter och säger samma sak. Det behöver inte betyda att Trump vet.
Nej, men skulle han tolerera det? Skulle han verkligen, alltså jag skulle inte tolerera det.
Det är ett mordförsök. Det är som ganska...
Ja. Nej, men det är väl svårt att... Vad ska han göra? Då kan han avsätta en till. Kanske.
Ja, han får ju sparka in den.
Ja.
Det vill inte vara så.
Men det borde han väl gjort. Men det kanske finns andra problem med det. Jag vet inte. Att det ser illa ut om man sparkar allt för många FBI-chefer.
Han hade ju någon intervju med Trump där han försökte förklara bort det här. Alltså det lät väldigt märkligt hela grejen. Det var ju som det var ju mest bara en massa tomt svammel när han skulle förklara varför det var som det var och så.
Mm. Ja, jag har inte hört den intervjun så att jag...
Så att, men ja, alltså det...
Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Jag är ju ganska foliehattig av mig. Eller jag har varit det, ska jag säga. Jag har ju landat i många saker. Och nu för tiden så säger jag bara, vi får se. Jag tror inte på någonting i princip. Det enda jag vet säkert är att vad du än vill tro så kan du övertyga dig med information på internet.
Jo ja.
Och om jorden är platt, om rymden finns, allt sånt här skit kan du bara övertyga dig om du bara hittar rätt kaninhål.
Jo, varför men alltså... Jag tycker som Henrik Palmgren sa en gång att man ska vara öppen för liksom, information och sånt där. Men inte så öppen så att hjärnan ramlar ut.
Nej, precis.
Ja, det är en rätt bra grej.
Det är någonstans där jag bryr mig typ inte. Men om det där, det händer, visst.
Det där med man kan säga man får vänta och se, det är ju en rätt bra grej. För att med tiden kommer ny information fram. Och jag är öppen för att omvärdera åsikter och trosföreställningar som jag har. Om det bara kommer tillräckligt bra information och bevis. Exakt. Då omvärderar jag gärna. Jag låser inte fast mig på det sättet.
Jo, men vi vet fortfarande inte vad som hände JFK. Vi vet fortfarande inte exakt vad som hände.
Nej, men på båda de grejerna så är det ju... Går det bara inte ihop med de officiella...
Nej, exakt. Men vi kommer aldrig att veta. Det är därför de här konspirationsteorierna växer fram. Att det finns inga svar.
Nej, men
då kan det bli hur tokigt som helst.
Men som det är nu idag så kommer det fram en konspirationsteori precis varenda grej.
Jo,
och bland det värsta jag vet är alla som säger att allt är fake så fort det bara händer något. Ingen grej händer på riktigt. Och sen att, du vet, vår fiende är typ övermäktig och de har liksom...
Total kontroll.
Ja, total kontroll och de bara lurar alla och du vet, Hitler var egentligen med på, du vet, den andra sidan och han jobbade samman med Rothschilds och sånt där.
Ja.
Jag menar, det är helt sjukt.
Jo, men det finns en viss typ av människor. Jag hamnar i den här klicken med alla de här sanningssägarna.
Och jag, men det är ju låta hjärnan ramla ut.
Jo, jag såg så mycket bra av det här i de här som är demonstrationerna med covid. Det där gänget.
Jo,
de har ju sådana sanningssägare. Det var lite den kalibern i alla fall.
Att när man samtidigt pratar om... var ju mycket bra där också.
Jo, det var ju bra.
Angående... Många går för långt.
Jo, det var mycket bra. Men samtidigt så är det som att de hade program om... Eller nu säger jag inte de som arrangerar. Jag säger ingenting illa om dem. Jag säger bara om hela klicken. Den här genren av människor som engagerar sig i false flags hela tiden. Allt är fake. Typ som att, vad heter det... terroristattacken på Drottninggatan till exempel. Jag såg ett långt program om hur det var fake och att det inte har hänt. Det var bara crisis actors.
Jag fördjupade mig faktiskt i den grejen. Yeah.
För var det fake?
För att det var så många som pratade om det och jag blev irriterad och jag liksom skulle liksom fördjupa mig där och se om det låg något i det. Och jag hittade ju många saker som där det liksom brast i det. Nu var det ju många år sedan det där, så jag kommer inte ihåg allt. Men det var inte så himla bra liksom, genomtänkt.
Det bunkat.
Från dem. Nej,
precis. Nej. Men det man behöver är så här... Vad heter mids på svenska? Alltså de som har IQ 100. De människorna kan övertygas om de får typ snärtiga soundbites. Alltså när det gäller platta jorden till exempel... Du flyger upp en drönare så ser du att horisonten är rak. Ja, jorden är platt. Ja, alltså en sån grej. Du har så här episk musik när drönaren stiger upp och så bara ser man att fan, den böjer sig inte. Ser ni, jorden är platt. Det är bevis. Så sitter man så där bara, shit, de har rätt. Och så sen när man har som kommit in på det spåret, då är man som öppen och då lägger de in massa grejer där och då missar man alla motsägelser. Jag slutar ifrågasätta det till slut.
Vet ni vad en person sa till mig gällande platta jorden? Nej. Då sa de så här, jo men alltså om man säger att du flög ett flygplan och så styr du bara det rakt fram. Då skulle du liksom flyga högre och högre och sen till slut rakt ut i rymden om du bara höll den rakt fram.
Exakt.
Om du skulle fortsätta samma höjd, då måste du så här, styra neråt. Så. Och då sa jag, nej men så är det ju inte. Vad pratar du om? Han bara, jo men så är det såklart. Och då var jag tvungen att förklara hur ett plan flyger. Att det liksom glider på luftlagret. Mm. Och att det liksom faller neråt om man inte liksom håller det lite uppåt eller något sånt där. Och att man hamnar på samma höjd på jorden. Alltså i förhållande till jorden. Mm. Men han fick det till att det skulle bara fortsätta rakt framåt ut i rymden. Så att, ofta är det att folk förstår inte ens... tillräckligt om normala fysikaliska sammanhang och sånt.
Exakt. Och det är de som kan övertygas av ett snappigt soundbite.
Ja.
Så är det. Och det gäller ju kanske Trump och den här grejen också. Att om man bara får... Det var ju nu senast med Charlie Kirk. Var det, ju. Det var ju typ tre olika varianter av false flag där. Där de hade någon sorts detonator... bredvid
just.
Där han stod.
Och så alla de här som gjorde de här signalerna som var jätteviktigt för att hela allt skulle utföras. Att några visar liksom att de ska skjuta.
Exakt. Och det är så här, de som är med på planen då, de står bara där medan de vet att en krypskytt ska skjuta i deras riktning. De står bara där helt glada.
Däremot var ju tydligen en sak sen, för att jag hörde massa grejer om att han, du vet, det kan omöjligt träffa på det här sättet och sånt där. Man ser att hans kropp rörde sig uppåt lite grann och sånt där. Men tydligen så hade ju han en sån här kroppsplatta.
Men hade han det? Det är ju också en diskussion.
Nej, han hade det. Det är bekräftat. Alltså. Han hade ett kroppsskyddsplatta.
Den studsade.
Och den träffade i kanten på den och studsade lite snäppt uppåt mot halsen.
Yeah.
Så den grejen var korrekt. Men alltså, många... Alltså, det fanns ju många fler konspirationsidéer än det.
Men de pratade ju om de här libanesiska, eller det var israeliska... Vad heter det? De... Inte walkie-talkies. Vad heter det? De som exploderar. Jo, det var ju bland annat komradio. Men det var ju de här minicall.
Sökarna.
Sökare. Ja, personsökare heter
personsökare.
Ja, de som exploderade. De pratade om att det skulle ha varit en sån. Hans mic exploderade som var alldeles bredvid halsen där. Eller att den sköt in en kula i hans hals. Att det var en kula inne i mitten.
Det var en snett bakom som sköt egentligen med pistolen. Ja. Har jag sett också.
Ja. Men ni ser ju hur tokigt det kan bli.
Ja.
Jo, men vi får...
Alltså, visst är det ju bra att alltså, inte tro på allting och ifrågasätta, vara öppen för saker. Så det är en bra början, men man får ju hålla det på en rimlig nivå bara. Det
är mer... jag skrev en artikel en gång om det här med alltså att det är många som tror att allt är false flag. Alltså när det är terrordåd eller vare sig det är muslimska terrordåd eller du vet, så är vita som skjuter mot moskéer eller synagoger och sånt, så är det alltid så här, men det här är fake, det är en psyop och sånt. Och jag använder det här argumentet att visst är det så att de här grejerna på något sätt tjänar maktens intressen eftersom att det skapar rädsla och oro och sådana där saker. Och man kan införa mer kontroll och sådär utan motstånd. Alltså övervakning och kontroll och så. Men det är ju så att det finns ingen anledning för dem att alltså för den skull fejka sådana här saker, eftersom att de har skapat ett samhälle som har alla förutsättningar för att sånt här ska ske. Det är mer förvånande att det inte sker oftare. Snarare än att man ska bli förvånad när det sker. Därför att världen är ju så sjuk just nu. Och vi har en elit som förtrycker människor så mycket att det borde nästan ske oftare. Alltså det är inte konstigt att folk tappar allt hopp liksom.
Jo.
Så för mig är det där argumentet helt, alltså jag köpte inte alls att det skulle vara psyops hela tiden.
Nej, sen är det ju så att systemet, de som styr, det består så självklart av olika intressegrupper och sånt där. Men de har ju olika agendor och idéer de vill ha genomförda. De vill gå längre med vissa typer av lagar, vissa regleringar och sånt. Och de har ju massa planer för det redan färdigarbetat. De har lagförslag allt färdigt. Och sen när det väl händer någonting som passar in för att lägga fram det här lagförslaget, då passar de på. Så de behöver ju bara vänta på tillfälle. Det är oftast ingenting de behöver skapa själva. Sen finns det väl tillfällen när det är liksom väldigt troligt är så att de faktiskt har gått in själva och skapat en situation. Och då kan man till exempel tänka på det vid Pearl Harbor. Där var de tvungna att få in USA i kriget. Och opinionen i USA var emot det. Så, då kanske de gick in i det fallet. Men oftast behöver de inte ens göra det. Utan de bara väntar på rätt situation.
Och då skapar förutsättningarna för...
Jo, det också.
Och så sen blir ett självspelande piano ofta.
Ja, ja.
Vilket du har ju kriget mot terrorismen. Som USA startade. Och massinvandring och mångkultur. Ja. Det är ju som givet att sånt här ska hända då.
Jo, det fanns ju en plan att toppla alla de här regeringarna i Mellanöstern långt innan 11 september, ursäkta. Och sen när det händer då, då är det ju bara köra igång. Då har de ju redan allt på papper.
Nu skulle inte jag utesluta att just 9-11 på något sätt var manipulerat på något vis i alla fall, men det var ju som liksom själva startskottet, va. Sen efter 9-11 då kunde de ju motivera all dessa krig överallt i Mellanöstern och på så sätt skapa stor fientlighet i de länderna samtidigt som man öppnade upp för massinvandring från samma länder då, och så vidare och så vidare.
Exakt.
Så att jag menar det kan ha varit manipulerat på något sätt.
Se, absolut. De har all makt, judarna i Israel.
Nej, det tror jag inte.
Allting tyder på det.
Det är ju bara att vara lite smart.
Jo, det är bara tillfälligheter. Every single time. Varenda gång, jag brukar säga. Det är det där uttrycket. Slösa inte bort en god kris. På svenska.
Just det.
Nu tänkte jag att vi är ett vägskäl här på nästa rubrik. Vill vi prata om Zelenskyjs toppjudar eller Hitlers pungkulor?
Hitlers eller mikropenis.
Var det en...
Hitlers pungkulor är mer värda, men det kanske är mer aktuellt med Zelenskyjuden.
Ja, går det att sammanfatta det här snabbt kanske? Det var ju en toppjude i Ukraina nu som har flytt till Israel för att han har Han har smusslat.
Jag kan sammanfatta det,
jo,
om du vill.
Gör det.
Det är en stor korruptionsskandal som pågår just nu i Ukraina, kopplat till energisektorn. Och där man då misstänker då att en massa ministrar har tagit mutor då för att ge specifika företag rätt att bygga fortifikationer kring landets energiinfrastruktur som ju hela tiden attackeras av Ryssland. Och då har företagen har då betalat ministrar, bland annat energiministern och några andra ministrar, den tidigare vice premiärministern, för att få de här kontrakten. Och i centrum av den här skandalen så är då en judisk affärsman som är en nära allierad till Zelensky. Vi ska se, nu har jag inte upp artikeln här.
Mindic,
ja, precis, där har vi artikeln.
Men, och han äger väl media så där typ, som Zelensky gjorde karriär inom, tror jag.
Jo, han och Zelensky äger ett produktionsbolag tillsammans. Och dessutom så sägs det den här Ivan, vad heter den här oligarken som har sponsrat Sov också. Nu har jag fått upp Kolomoisky. Kolomoisky, han har finansierat både Azov och Zelensky. Han har sagt att det är den här Mindic som har presenterat honom för Zelensky. Så det här är en väldigt, väldigt mäktig jude. Och han flydde då till Israel när skiten träffade fläkten, så att säga. Medan de här ministrarna har tvingats avgå. Det som är intressant i sammanhanget är ju för några månader sedan så var det jättestora protester i Kiev mot Zelensky. Och det var för att Zelensky försökte ta kontrollen över samtliga antikorruptionsmyndigheter i Ukraina. Alltså han försökte, istället för att de skulle ligga under åklagarämbetet eller riksåklagaren, så skulle det ligga under president. Ämbetet på något vis.
Det hade ju varit smidigt om man så här har så här bästa kompisar som är de största korrupta svinen i landet.
Jo, alltså, alltså grejen är den att det som har kommit fram är ju att han gjorde det här när antikorruptionsmyndigheterna för första gången försökte göra de här tillslagen riktade mot den här juden. Så förmodligen var det ju då för att aktivt hindra att det här hände, för att skydda sin kompis då. Och det har ju då släppts massa bilder då från att han bland annat har ett badrum helt i guld och massa väskor fulla med kontanter och grejer, den här juden. Men han har flytt nu alltså till Israel, och där kommer han väl förmodligen att vara skyddad. Ja, det var sammanfattningen.
Jo, vet du, det fanns ju en mustaschsnubbe som skrev om ett potentiellt Israel i framtiden, att det skulle vara en tillflyktsort för banditer.
Jo.
Och nu är det ju faktiskt verklighet, det här 100 år senare.
Det är ju det. Och det roliga av allt är ju att Zelensky för 3 år sedan hävdade att Ukraina är nu helt korruptionsfritt.
Oh, yes.
Men Ukraina börjar ju likna mer och mer någon typ av maffiastat. För att du har ju en enorm korruption, och dessutom använder Zelensky korruption som anledning att hela tiden avskeda politiska rivaler. Alltså det är bara anklagar dem för att vara korrupta. För det är så ett konstigt läge när EU hela tiden försöker sätta press på Ukraina att bli mindre korrupt, va? Så då kan Zelensky hela tiden använda det som anledning. Men ingen av de här skandalerna påverkar ju EUs vilja att hjälpa Ukraina eller vilja ta med Ukraina i EU och sådana saker.
Nej, och det är för att det inte handlar om Ukraina, utan EU är liksom i konflikt med Ryssland och Ukraina är bara ett verktyg.
Ja, exakt.
Men det är frågan är ju om det här liksom är någon form av tecken på att Zelensky börjar liksom tappa kontrollen på något sätt och kommer bli utbytt, eller vad det är som händer.
Liksom. Kanske. Det har ju funnits sådana tecken förut. Där hans allierade har liksom blivit utmanövrerade och sådana här saker.
Och han har ju börjat prata om att det, ja, hålla nyval när det blir vapenvila och sådär typ.
Jo, men ja, jag vet inte. Det verkar ju ha han verkar ju ha något väldigt, alltså han är ju duktig på att hålla sig kvar vid makten, det får man ju säga. Och han är ju...
Det skulle ju också kunna vara att de tror att de är på väg att förlora kriget och då bara passar de på att plundra maximalt så de kan dra sig undan sen.
Så kan det nog vara också, ja. Definitivt. Definitivt. Nej, men om man liksom sätts in i korruptionen i Ukraina så är det liksom, den är kompakt. Alltså det är ju inte så att det är så här, det finns de som inte är korrupta som är lite så här godare, utan alla är ju superkorrupta, även i militären och så. Typ när det kom, du vet, så här fina nya vapen och sånt från, alltså typ, nu pratar jag vapen till soldater och sånt från NATO. Det generalerna gör är att de säljer dem på svarta marknaden, så sen får ju då, eller så får soldaterna själva köpa vapnen av dem och sådär. Så det är, ja, det är väldigt, väldigt korrupt.
Men alltså, har Zelensky åkt dit på det här på något sätt? Alltså, får han några konsekvenser av det här överhuvudtaget?
Nej, det verkar inte som det.
Men det ser ju extremt illa ut och undergräver förtroendet på honom att han gjorde det som Simon sa tidigare, väldigt nyligen. Försöker liksom få kontrollen över korruptionsmyndigheten,
ja,
samtidigt som de håller på att utreda hans allierade.
Jag tänker, han var ju nyss i Sverige och hängde med Kristersson. Och då har vi ju lovat bort en massa jävla flygplan. De ska ju köpa dem då förstås. Och då googlar vi fram att de kostar ju 900 miljoner styck. Och vi har just donerat de här senaste åren. Donerat över 100 miljarder svenska kronor till Zelensky.
Ja.
Ja, och det blir så här judiska palats med guldtoaletter och guldhögar liksom som de simmar runt i typ.
Att de, ja, men hela Ukraina, det hade jag inte kunnat tro. Ja.
Hela Ukraina-grejen blir som bara mer och mer absurd hela tiden. Ja.
Och ändå finns det Ukraina-vurmare kvar.
Ja, men finns det?
Jo, herregud, Ukraina-flaggan i sin profil, det ska man ha.
Men är inte bara...
Alltså, men det är mer liberaler som håller på med sånt nu för tiden.
Jo, alltså finns det nationella som fortfarande...
Nej, inte nationella. Jag pratar om människor.
Det finns definitivt nationella, men det, ja, de kanske inte vill diskutera sakerna i sak utan bara fokusera på principen typ att
man ska
Ukraina är en suverän stat och de är vita människor så ingen ska bråka med dem typ.
Mm-hmm.
Nej, man måste släppa det där någon jävla gång. Eller köp kvar den. Yep.
Ja, det är... Ja.
Så var det med det. Ska vi gå vidare till mikropenisen? Jag tror folk sitter och väntar här och skakar.
Ja, jävla.
Jag hörde ju något rykte om det här på X tidigare i veckan att de har granskat Hitlers... Är det hans DNA de har granskat? Eller vad, ja, det handlar om?
Det stämmer. Det stämmer.
Ja.
Jo, jag såg det via att en släktforskare hade varit med på... Sveriges Radio, tror jag, ett program de hade där de berättade lite kort om det här och han bara kom dit som en känd släktforskare. Och jag har inte lyssnat på det inslaget men blev lite intresserad av det här i alla fall och kollade upp lite fakta bakom det och sånt där. Och tydligen så har de ju, jag menar, tekniken att få fram DNA har ju gått framåt något helt otroligt. Och det var någon militär som hade, en amerikansk militär tror jag var, som hade tagit en bit av soffan där Hitler ska ha tagit livet av sig. Tyget, blodindränkta tyget där, och haft den hemma i förvar hemma då under lång tid. Sen hade han senare lämnat över den till ett museum. Och det är den de har då fått fram så att de har kunnat extrahera fram DNA ifrån då, som skulle fungera för... ja, bland annat släktforskning då. Och de har tydligen både kunnat få fram Y-kromosomens DNA, som de har kunnat få fram vad han hade för Y-DNA. Och det autosomala DNA, det här vanliga som man har när man bara kollar vem som är ens föräldrar och farfar och farmor och med mera kusiner och sånt där. Och enligt uppgift då, för den här forskningsrapporten är inte släppt än, men dokumentären har hunnit bli färdig. Så att det tokiga nu är ju att forskningsrapporten är inte ute och det finns tydligen ingen som har gjort någon peer review på den än heller. Så det är inte känt liksom egentligen om forskningen håller eller inte. Men det de säger i pressmeddelanden och sånt är att det var tydligen en YDNA haplogruppen de fick fram för honom. Det är alltså den fulla haplogruppen som de har. Så att det är inte bara en huvudgrupp eller något sånt där, utan det är precis den haplogruppen han har. Och den har de tydligen lyckats matcha mot en nu levande släkting till Adolf Hitler. Och de nämner inte det. Alltså, de säger att man vet att den här personen ska vara släkting till Hitler genom liksom pappersforskningen. Det är som vilka barn olika personer har fått då. Som är inskrivet i kyrkböcker och andra register och sånt där. Och sen misstänker jag att de även har hittat att det här autosomala DNA:et då de har från Hitler passar ihop med den här släktingens. För gör inte det, då är det någonting som är fel. Och den ska ju dessutom vara av en viss styrka. För är man som de är i det här fallet så är de... det som heter på engelska heter first cousins once removed heter det. Och first cousins, det är samma sak som kusiner för oss då här i Sverige. Men på engelska där är ju second cousins, det är ju tremänningar brukar vi säga om det. Eller sysslingar, men tremänningar är en bra. Jag tycker egentligen svenska systemet är mycket bättre för syskon. De är ettmänningar. De är släkt en generation ovanför sig. Kusiner, de är tvåmänningar, vilket egentligen hade varit ett bättre ord för kusin. Det är två generationer ovanför man går ihop. Tremänningar, då är det tre generationer över. I engelskan, där krånglar de till det, där har de kusin. Och sen säger de second cousins för tremänningar och third cousins för fyrmänningar och sånt där. Så att, men hur som helst, i media har de fel. Nästan alla medier säger att, den här nu levande släktingen som de har matchat hans DNA mot, att han är second cousin once removed. Men det är han inte, utan jag kollade upp det. Han är first cousin once removed i alla fall. För han är nämligen...
Once removed, det betyder väl att
man är en ifrån, kusin. Ja precis. Två kusiner till exempel. Vi säger att min kusin, eller ett utav mina barn till exempel, är first cousins once removed med min kusin. För det är en ifrån. Så vi två kusiner, jag och min kusin, och sen är de en under mig. Det kan också vara att man kan vara en över. Det heter också once removed. Man säger inte liksom, genetiskt är det samma sak.
Man skiljer inte på det.
Nej, precis.
Ja, just det. Precis.
Så, men hur som helst i alla fall. Den här nu levande släktingen, han är alltså... Hitler hade ju flera bröder. Och hans far hade först en fru som dog, jag tror hon dog 1884 eller något sånt där. Och han fick två barn med henne, Hitlers far. Och den ena hette, Hitlers pappa hette Alois Hitler. Och en av barnen han fick med sin första fru där hette också Alois Hitler. Men han kallas för Alois Hitler junior. Hans barnbarn, han har fyra barnbarn. Men ett av dem är den här nu levande släktingen. Så det är alltså en halvbror till Hitler. Hans barnbarn är den här nu levande släktingen som de har testat mot. Så att, och det som det då sägs då, att det är att han... när de har gjort en genetisk test. De har tydligen inte kunnat extrahera fram precis allt. För det var skadat. Alltså det är svårt att få fram DNA och sånt där. Men de har fått fram tillräckligt för att hitta flera markörer som ska tyda på att det finns en sannolikhet att han eventuellt hade en ett syndrom som heter nu ska vi se, den heter
inte mikropenis va, som...
Nej, det heter inte det. Det heter Kallmans syndrom heter det. Och jag tror man ibland pratar om hypogonadism. Och det betyder alltså att man har problem med alltså könskörtlarna. Och det kan bero på till exempel att hypofysen och sånt inte utsöndrar rätt hormoner och signaler och sånt där till kroppen. Och de som har en grav form av det här, de kan bland annat få mikropenis, de kan få en pungkula, de kan få ingen, de går aldrig ens in i puberteten, eller de kan få en försenad eller en försvagad pubertet. Och de kan ha en del andra problem senare i livet också och sånt där. Men bara för att man har den här anlaget genetiskt, så måste inte det betyda att man får Kallmans syndrom ändå. Det finns de med den genetiken som aldrig ens får något. Och bevisligen så hade ju inte Hitler det. Han i alla fall inte en grov variant. Han kan eventuellt haft en väldigt mild variant av det. Men
det... Mild mikropenis.
Nej, det behöver inte ens bli att det blir mikropenis. Men man har lite lägre nivåer av testosteron och sånt. Men det kan kompenseras av annat. Till exempel om du tränar väldigt mycket, äter bra idag. Om man får typ testosteronterapi med mera.
Eller om man är en... Eller om man är en... Nej. Nej, jag vill inte ha med.
Don't say it. Nej, men idag finns det ju testosteronterapi. Jag kollade upp det också. Det fanns inte det på den tiden. Så att det första testosterontillskott och sånt som fanns, de började komma på 30-talet. Som var till för liksom lite mer allmän tillgång då. Men så att oavsett... Om man har den här genetiska, att han har den genetiken som gör att han skulle kunna haft det här, då hade han ju helt klart inte någon direkt grov variant av det, utan eventuellt en väldigt mild variant. Och jag menar, han lyckades ju ändå bli en väldigt framgångsrik soldat som blev dekorerad många gånger. Bland annat fick han järnkorset för tapperhet i strid och så. Han var verkligen inte omanlig, om vi säger så. Och det är det de på något sätt försöker göra det till. Och vanlig media, de lyfter fram där, du vet, en pungkula, mikropenis, för att det är, du vet,
då kan de ju förnedra. Jo, det har de ju kört i 100 år snart.
Ja. Jo, och den teorin fördes tydligen fram 1947 första gången. Det här med pungkula.
Men var det inte bröderna Strauss och den ena brorsan som for till Amerika och blev någon jävla expert på Hitler? Var det inte så? Och han spred ju massa lögner om hur Hitler var så här sexuellt dekadent och att han var pedofil och allt möjligt.
Ja, men jag hörde.
Han var jude, han var bög och ja, knarkare. Och, ja, men
han var galen också. Han satt och liksom myste åt att... Liksom, när
han var knarkare, han gick på amfetamin 24-7.
Ja.
En annan grej de lyfter fram också, det är att förutom det här med att han eventuellt skulle ha haft Kallmans syndrom, så står det tydligen också att analysen visar mycket höga polygena riskpoäng i de övre 1% för att utveckla autism, schizofreni och bipolär sjukdom. Men hur som helst, även den saken
autism, också så... En slag av autism kanske han hade dock.
Ja, vem vet. Men även om det skulle stämma att det här, alltså att genetiken är på det här sättet, då är det oftast så mycket mer komplext, och vad som man har anlag för generna, det blir inte alltid det som blir det faktiska utslaget. Utan det är något helt annat. Så att han behöver inte haft det heller. Det är bara spekulationer i princip allting. Och sen kan man ju då diskutera, stämmer det här med... Alltså än så länge har de inte släppt någon fakta bakom forskningen. vet man helt hundraprocentigt att de är släkt med mera. Och på det sättet som det framställs här. Jag vet inte. Så...
Bröderna Strasser menar jag givetvis.
Ja, de ja. De var ju någon slags ledare, va? För
ja, de försökte ju kuppa partiet när Hitler var i fängelse.
Strasserism, ja.
Ja. Och sen stack ju ena brorsan till USA och blev kompis med OSS, CIA.
Ja, just det. Just det.
Men allt det du säger nu, det tänker jag, det lär ju komma fram när den här forskningen blir klar. Men då har media redan skrivit sina artiklar.
Då har de redan, precis. Och folk har fått den bilden, liksom. Mikropenis, Hitler, kul.
Snart får man höra, hörde du grabben, du visste väl om att Hitler, han
SD-boomer.
Känner du inte till det, du borde läsa en bok eller någonting.
Grabben. Läs en bok.
Fan. SD-boomers har fått nya levela upp. En ny meme.
Precis.
Värsta grejen om att läsa en bok.
Ja.
Fan.
Mm. Om jag ändå skulle läsa en bok. Ja, det var ju fantastiskt. Jo, men ja, vi får se hur det går med Hitlers mikropenis. Vi kan avsluta kvällen med att diskutera musik. Det är Kulturpodden ikväll. Veckans fråga var: vad för slags musik lyssnar du helst på? Så här står det. Många är allätare, många är samtidigt väldigt noga med musik. Men om du måste välja, vilken musik lyssnar du på? Då har vi 16, nästan 17% säger metal, hårdrock. 11% säger äldre pop och rock. 10% säger RAC, skinhead. 9% säger black metal, black och death metal. 7% säger klassiskt. Wow. Lärda människor som läser Nordfront. 7% säger också elektroniskt. 5% säger allt som är NS. 4% säger country och bluegrass. 4% säger Eddie Meduza. Exklusivt.
Bara det.
Ja, bara. 4%.
Får jag bara säga en sak? Vi kommer överens om att Eddie Meduza förtjänar en egen kategori bara. Så enkelt bara.
Lite udda.
Men ja, men förlåt, fortsätt. 4% hiphop.
Hade inte Moonman en egen? Herregud.
Mr. Bond.
Mr. Bond borde ha en egen.
Han slapp en egen.
Ja, det borde vara bara...
Vi hade ju hiphop och rap.
Ja, fast det är inte samma som Bond. Så det är två helt olika grejer. Jag hatar hiphop och rap. Men gillar Mr. Bond.
Det är ändå 4%. Alltså det som var intressant, att det var fler som valde hiphop än dansband till exempel. Men du får
lite illa.
Det är fan tragiskt.
Mm.
Sen har
jag är inte förvånad.
3% säger folkmusik. 2% säger militär marschmusik. 2% säger neofolk. 2% säger gillar inte musik. 34 röster. Är det döda?
Ja, men det finns folk som inte gillar musik.
De bara läser.
Det. Ja.
2% säger jazz, 2% dansband, 1,5% film- och tv-spelsmusik. 1% säger det som spelas på radion. De människorna bör ju bannas, IP-bannas från...
Alltså, hur många kategorier har ni kommit på? Alltså?
Det här är helt... De har suttit ett långt möte med det här, vet du.
Ja, det blev rätt många. Men
här är ju, det här är ju intressant. 0,5% säger ragga musik, epadunk. Jag menar, jag trodde vi hade många epa-raggare på Nordfront.
Jo, jag trodde också det. Jag trodde det skulle få mycket mer. Men
är det för att Eddie de Medusa lyssnar på Eddie Meduza då?
Det är för att, ja, jag inte, tror att... Det är för att de inte läser.
De lyssnar på radio.
Jag tror att det sammanfaller lite med Eddie Meduza-kategorin där. Det måste vara förklaringen, tänker jag.
Ja.
Visst.
Nej, vi måste börja med text-to-speech på Nordfront så att de hänger med vad som händer. Nej, men vad har ni svarat här? Börja, Simon får vara sist, för det blir en lång utläggning. Martin?
Jag har inte svarat. Det går ju inte att säga att man bara lyssnar på en grej.
Ja, men det är frågan. Nej, det är ju det som är frågan. Om du måste välja en grej. Det är ju det som är det.
Om jag ska gymma, då är det ju definitivt hårdrock. Om jag ska spela musik är det ju hårdrock. Om jag ska spela gitarr eller så. Men om jag vill koppla av, då är det väl hellre klassisk musik eller film och tv-spelsmusik eller liknande, liksom neofolk kanske. Ja. Nej, det går inte att säga bara en grej. Folkmusik är ju trevligt också.
Jag kan inte heller välja bara en grej, så jag säger alla äter. Däremot är jag ju inte... Ja, det var en av dem du sa. Var det tråkigt?
Allt som är NS.
Okej. Saker som jag inte kommer in i alla ätare, det är hiphop och sådana saker. Och sen är jag inte jätteförtjust eller någonting alls i de här hårdare varianterna av metall. Men annars är det ett alla ätare.
Även jag gillar hård metall, men inte så här allt för disharmoniskt.
Ja, ja. Snarare så här med mig. Det finns en del metall som kan vara okej, men det mesta inte.
Men vad är det tyngsta du kan vara okej med? Tyngre än Metallica?
Nej, det är väl där någonstans jag tycker att de har en del som kan vara rätt okej. Delar av din musik.
Jag går lite längre än så.
Ja.
Men jag går inte lika långt som Simon.
Ja, då är Simon.
Ja, jag hade också svårt att välja faktiskt, men jag valde black metal faktiskt. Yeah. Om man ser på hela mitt liv och så blir det som ändå black metal faktiskt. Det blir det. Men
oavsett vad du gör så vill du lyssna på black metal hela tiden.
Nej.
Om du ska sova.
Nu kan jag göra när jag ska sova, absolut.
Meditera.
Ja, varför inte?
Det är bra brus. Lite vikernes.
Precis. Finns ju olika... Det ni inte förstår, det är ju hur brett black metal är. Men det är ju en annan diskussion. Men jag gillar ju rätt mycket klassisk musik också. Och neofolk. Jag funderade lite grann på att välja någon av dem. Men alltså, det blir som ändå black metal i slutändan för mig. Det går inte att komma runt. Så blev det. Och jag gillar elektronisk musik också. Kan säga. Och country. Och Eddie Medusa.
Och neofolk. Och jazz.
Ja, neofolk har jag väl sagt. Nej, jazz gillar jag inte.
Alltså jazz är
domjazz.
Domjazz. Ja, den genre.
Det finns något som heter domjazz. Det är ganska ballt faktiskt. Och det är väl lite som Twin Peaks soundtracket kanske.
Doomhouse.
Så det kan jag lyssna på. Ja, jo. Allt som heter som
att heter dom
före dörrarna.
Då
brukar det bli bättre. Ja. Men det är för att jag gillar mörk musik förstås.
Ja. Mörk musik för vita män.
Ja, precis. Precis.
Så är det. Det är därför du är med i Urkult också. Så.
Jo. Vad valde du, Andreas?
Jag valde elektronisk musik. Jag hade ju en utläggning när jag var med i Urkult om hur jag gett upp i princip all musik. Ett bra tag i alla fall. Jag har kommit tillbaka lite på det här med texter i musik igen. Jag kände där ett tag att texter i musik är helt meningslöst. Jag skiter i allt. Om det inte handlar om typ stoppa massinvandringen och judeproblemet så är det inte relevant. Om någon har hjärta eller om det är något annat jävla skit de sjunger om. Det är bara svammel. Egentligen. Men jag som ändå lugnade ner mig med det där och som tänkte att ja, men det är ändå konst. Konst existerar ju ändå. Den står ju ändå själv. Alltså om du gör en fin låt om kärlek eller om ett land, plats, vad som helst, så kan du ju skriva en fin text. Det är ju poesi.
Sången kan ju ha en melodi som man gillar även om man inte så här tycker att texten säger så mycket.
Jo, men det är ändå så här, okej, varför lyssnar... Det skär lite om typ musiken handlar om ras eller texten handlar om rasblandning och så är det en jättefin melodi till exempel.
Jo.
Det går som inte...
Nej.
Alltså, det kan ju vara en jättefin melodi som handlar om hur fantastisk lite så sentimentalt över vita människor eller någonting.
Nej, men det var därför
jag kom bara att tänka på det att det var en gång jag skulle förklara för en normie vad jag gillar musik och då sa jag att jag gillar mörk musik och då trodde den här normen då att jag gillar så här, nej inte hiphop utan typ så här sorgliga ballader typ så här, heartbreak. Jag bara, nej men alltså det är inte riktigt det ja, den här snubben förstod inte alls vad jag menar med mörk musik i alla fall.
Manligt mörker, inte så här kärringmörker.
Svart. Nej, exakt. Inredd själ.
Förlåt, fortsätt Andreas.
Nej, jag skulle bara säga, det är därför jag landade i elektronisk musik när jag blev politiskt medveten, för att den, jag tycker elektronisk musik, det är en av de få genrerna som faktiskt går framåt och de hittar nya ljud, ny teknik för att typ ta den till nya platser. Och varje gång jag hör en ny ton, en ny sorts synt, någonting som typ snäpper i huvudet, så bara yes, det här är typ en ny genre. Och sist det hände var ju Drift Funk. Jag vet inte om ni minns det. Jag spelade det på Urkult. Det är ju då ryssar som sitter och mixar negerrappare från Chicago. Mm, 90-talet och gör jävligt häftig musik av det. Tycker jag i alla fall.
Mm.
Så det är ett exempel på hur elektronisk musik är som
ja, dagens klass. Elektronisk, vadå? Är Drift Funk elektronisk musik?
Ja.
Ja.
Det är väldigt elektroniskt. Vad menar du?
Det är en helt egen genre.
Jo.
Jag tycker att det finns ingen anledning att förknippa den med blipplopp, så att säga. Tycker jag inte.
Nej, men det är elektronisk musik. De har ju samplat röster från så här demoband från rappare som har suttit med sina Casio-syntar. Det är väldigt elektroniskt. Det är ju ingenting som de har suttit i en studio och spela in med instrument.
Men alltså, nej, men till att börja med, alltså den här nihilismen att säga att bara för att det producerats med en dator så är det elektroniskt, det stämmer ju inte. Du kan ju inte producera opera med en dator och då är det ju fortfarande opera.
Du känner till alltså, det här ljudet, att det som gör funk är ju den här hi-haten från en Casio 707 som de har använt som en synt istället för en trumma. Och det är det som är det där ljudet i funken, där bop, 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 bop. Det är väldigt elektroniskt. Det, alltså, det sitter du alltså i ett digitalt musikprogram och gör.
Mm.
Det, är alltså, inte, det simulerar ju inte en elgitarr eller en akustisk gitarr eller något sånt där, utan det är ju verkligen en synt. Så jag tycker det. Det är ju bara det att de rappar som gör kanske att det inte är, känns elektroniskt, jag vet inte.
Som gör det som om musiken. Nej, men jag håller nog med dig där. Originalmusiken som de samplar skulle ju inte räknas till elektroniskt. Men det de har gjort om det till blir ju på något sätt det.
Och samtidigt, jag förstår vad du menar Max. För om de gör rappmusik, då sitter de ju faktiskt bara framför datorn. Och så rappar de in sina låtar. Och så blir det en rapplåt, det blir inte en elektronisk låt.
Alltså, jag fattar grejen. För mig handlar ju någonstans om känslan musiken skapar, där man känner att de här låtarna har en liknande känsla. Och funk är en väldigt ny typ av känsla. Har inte så mycket med elektronisk musik att göra, inte allmänt.
Enligt dig?
Tycker jag, ja.
Ja, det är ju subjektivt. Yes. Nej, men det var senast i alla fall jag kände det här att det tog nästa steg. Så vi får se vad som händer i framtiden. Jag lyssnar mycket på Deep House också.
Mm, just det. Har du lyssnat på Witch House?
Jo, precis. Jag lyssnar mycket på Witch House också. Det var fan riktigt bra.
Mm. Jo, det är det.
Ja, så är det. Det var det sista vi hade för ikväll.
Men jag vill bara säga en sak. Att vi har mycket metal och sånt på veckans låt. Det visar ju att det har vetenskapligt stöd nu, att det kanske är rimligt då. Eftersom att det
finns. Vi har skrämt bort alla andra läsare.
Ja, det var så också. Men ja, nej, men det är många nationella som gillar metal helt enkelt, så är det väl. Jo. Mer än så än vitmaktmusik tydligen.
Det var bra.
Ja, jag har väl inget emot det heller.
Yes, då kan vi prata om donationer. Och vi har fått in några stycken här. Ska vi se. Vi har från Per Capita tillbaka igen. Han frågar, hur mycket lort tror ni att judarna har på svenska politiker? Vad är det som gör att samtliga partier i riksdagen viker sig för den evige juden? Pluspoäng för tydlig handstil.
Ja, den var lättläst mot många andra.
Ja, vad säger ni? Ja. Varför håller de på att fjäska för judarna?
Jag tror inte att det nödvändigtvis är en utpressningssituation. Det är såklart att sånt förekommer. Utan jag tror att det här, jag tror inte att de här politikerna sitter och tänker så att oh, den evige juden, den ska jag behaga, du vet, sådär.
Alltså i USA kan det vara lite, alltså har det varit lite så med typ,
ja, där är det något
eller sånt. Där har de ju mer så här, hård kontroll. Men i Sverige är det nog mer som ett filter att man så här släpper upp personer som har rätt värderingar eller typ liksom kommer tjäna deras intressen.
Och framförallt tror jag att de ser sig tillhöra sig en klass eller en elit, du vet, som har vissa gemensamma intressen som de kanske inte helt förstår egentligen är judisk maktrörelsens intressen. Alltså de ser ju liksom att de här intressena är bra för mig och min karriär och så vidare. Men det är inte nödvändigtvis så att de är så uttänkta att de liksom alltså reflekterar jättemycket över det i alla lägen. Det tror jag inte.
De är marinerade i judisk propaganda, så de kommer ju liksom naturligt upprepa floskler som om alla människor är lika mycket värda och sådär liksom. Och,
ja, ja, ja.
Och att man inte får säga saker som kan uppfattas som antisemitiska, för det är synd om judarna och förintelsen och buhu.
Jo, men ett exempel är väl att sossarna var ju alltid pro-palestinska och gillade massinvandringen då. Och kulturmarxism. Det, i Sverige är det inte on-off-fråga. Det är lite nyanserat. Men alltså, den tidiga regeringen är väl en riktig jävla Israel-vurmande enhet.
Men en sak är ju att Israel-frågan inte alltid har varit så där super, alltså högt prioriterad för judisk maktrörelsen. Idag är den ju det, uppenbarligen. Idag är den ju det. Men förut var den nog så här, alltså okej, vissa är pro-palestinska och så, men det är inte hela världen, för att den judiska staten som sådan är så ohotad, så att det spelar liksom ingen roll.
Judarna behöver ju inte Sveriges stöd för Israel egentligen.
Nej.
De behöver ju USAs stöd, och det har de ju, och där liksom trycker de ju hårt på det. Här i Sverige har de ju nästan så här försökt vara lite så här mer diplomatiska och kan vara kritiska till Israel vissa kanske. Men vissa nu när Israel börjar svettas mer, som Aron Flam och sådana, de blir ju extremt så här neurotiska och det är att judar inte kan leva i Sverige och sånt bara för att det finns pro-Palestina-demonstrationer och sånt.
Och sossarna har ju, även om de har haft någon sån här lite pro-palestinsk inriktning, så har de ju aldrig egentligen gjort någonting som har gått jättemycket emot Israels intressen. Förutom att de erkände, vad heter, den palestinska staten lite före andra europeiska länder, och det retar ju judarna jättemycket, men det har ju liten praktisk betydelse egentligen. Det är inte så att Sverige har brutit diplomatiska kontakter eller försökt dra dem inför internationella domstolen i Haag eller på andra sätt underminera själva statens.
Nej, de sitter ju och gråter i deras knän i princip.
Ja. Alltså, så att det, men idag är det nog viktigt liksom att sossar också är väldigt pro-israeliska i den mån det är möjligt och sånt. Idag har ju den där frågan blivit mycket, mycket viktigare. Helt klart.
Ja, tack för det, per capita. Och sen har vi Sigge. Vi har Finn Åker. Vi har Anonym. Sen har vi Johansson. Han har en kommentar. Han säger: fortsätt kämpa för det som är rätt och sant. Förbud och censur kan aldrig vinna i längden. Ja, vi får väl säga. Men förhoppningsvis inte. Nej, vi ska kämpa till seger eller död. Sen har vi Anonym som får en fanfar. Och sen var det lite bitcoin också som trillade in. Tack för det, Alice Ammans. Det var väldigt, väldigt välbehövligt. Folk vet att Nordfront behöver pengar varje månad för att fortsätta finnas online och för att den här radion ska fortsätta sändas. Så Fortsätt gärna donera, skicka in kommentarer eller frågor så kommer vi att läsa upp det i slutet av programmet.
Jag får bara säga, jag tycker att det är kul att det kom in lite kryptodonationer då och då nu. Så var det ju inte förut.
Nej, det är även Monero som är en jäkligt bra valuta. Den har ju gått uppåt mycket på slutet också. Så det är bra för folk att äga sådana.
Mm.
Mm.
Det är
perfekt.
Och det var ju en person här som skickade in 5000 såg det ut. Det var väl han som fick den. Det är ju verkligen hatten av.
Ja, det är riktigt fint.
Mm.
Tack så hemskt mycket för att ni donerar. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs nästa vecka. God kväll.
God kväll.